Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då säger vi varmt välkomna till Tutto Svenska. Nej, jag skojar bara. Fan, sitter du och garvar åt
den dagen du håller i spakarna, Jossi Bladan.
Ah, håll truten med dig. Fan, sitter du så jävla glad för. Åh, vinner mot Peking.
Vilken jävla start. Eller? Vad fan är det som pågår med kameran?
Den var väl tajt, eller?
Ja. Välkomna till Tutto Svenska avsnitt 68. Måndag efter en jävla helg. Vi har ett fullspel. Späckat avsnitt får man verkligen säga. Mm. Jag tror att det är det längsta körschemat jag har skrivit under vår 67 avsnitts långa historia. Mm. Så att det kan nog absolut bli 90 plus idag.
Det räknar jag med. Mm. Alltså framförallt, det är ju, tilläggstiden ska ju bara bestå av diverse hån och påhopp och annat gött. Det är därför vi är här.
Ja.
Inte analys utan hån.
Verkligen så. Marcus Tapper ska vi säga välkommen till också. Hur är läget?
Det är bra. Det är bra. Bra med långt körschema med. Min dröm är ju att du långsiktigt ska lyckas peta Svanen.
Ja. Just det. Svanen som inskolning på förskolan. Ja, så att, det är ju tuffa han grejer på, han håller på att göra.
Officiell. Han håller framförallt på att skola in chatten här borta. Så är jävla liv på honom.
Så mycket för kanske sovstund då. Ja. Helt enkelt. Vi ska faktiskt ringa upp Kristoffer Svanemar också. Som jag vet är på obehagligt bra humör för er andra som inte har svartgula
alltså sympatier. Det heter ju också inskolning just idag av en anledning. Och det är ju för att han är livrädd. Det är ju onekligen tydligt. För att komma med den svansföringen i chatten och leka ball på internet. Det brukar ju annars vara ett svartgult signum. Men om vi Spångberg är här idag. Mm. Svanen så kallat i chatten. Ja, det blir, jag är på riktig krigsstig idag.
Ja, jag känner verkligen det. Jag fick en liksom, sån slag i sidan. Sidan direkt när du kom här.
Ja, njuren direkt.
Jag ska säga att utanför här innan vi började så stod Josip och rökte och sa hade varit jävla nice om Jocke var här också idag. Alltså, det är något med Josip idag. Jag vet inte vad det är, men jag är rädd för det.
Jag har vaknat och jag har valt våldet.
Du skulle också möta upp mig och käka lunch innan. Det var bara radiotystnad och du dök inte upp.
Nej, men då kanske du kan titta i dina Instagram-meddelanden istället.
Okej, sorry.
Nej, just.
Hörrni, nej, men fullspäckat avsnitt. Vi ska ringa en hel del och vi ska prata om de matcher som har varit under helgen. Och vi ska börja prata lite grann om Malmö FF. Men Kalle, måste vi också fråga hur har din helg varit?
Ja, kanon.
Det känns lite som att vi börjar komma tillbaka nu till liksom det ordinarie, riktiga Tutto-svenska. Nu säger jag det när jag sitter här. Det ska
du
inte jag göra.
I tre veckor.
Det kanske är mitt fel då. Men det är liksom, det är nästan fulltaligt i studio och det sådär. Det känns väl bra för dig också?
Det är otroligt skönt. Mycket, mycket fint tycker jag. Nu ska vi se, nu ringer det då.
Vi ska börja med att ringa Mustafa Zeidan som fick majoriteten av matchen sitta bredvid och se sitt Malmö FF spela 1-1 i Josip Ladan-derbyt som vi kanske lite för ofta tjatar om.
Ja, jag släppte nu för helvete.
Men det var en match där Malmö ju var klart spelförande. Om du börjar lite, Josip, medan vi väntar på Mustafa.
Ja, spelförande. Det brukar, eller som det har sett ut på det senaste, håller i boll mycket och sen så händer det inte så jävla mycket efter 4 passningar inom laget. Men det kan väl måste ju berätta mer om hur han
upplever. Ja, vi får försöka där en stund igen. Han svarar inte, så att du får ta vid.
Ja,
jag lyssnade nu här för någon timme sedan på intervjun med Georgsson efter. Och han var ju ändå ganska nöjd, får man säga. Jag blev lite förvånad.
Ja, jag blev också just
över liksom tongångarna i intervjun.
Ja, ordvalet stolt skavde lite faktiskt. Jag vet inte hur mycket det där var så jävla stolt över. Framförallt inte när man tittar på de lägena som faktiskt kom från Malmöhåll, var ju egentligen var 2 snabba frisparkar egentligen i slutet där man hade chansen att avgöra. Och då var det när Mjällby inte står i uppställt försvar, och där när de väl lyckades med det så var det liksom 4 passningar och liksom kontringstendenser i Malmö FF som är vana vid att hålla i boll. Och de liksom... Det bet aldrig riktigt. Alltså, Malmö hittar ingen lösning på Mjällbys höga press. På liksom den här frenetiska löpandet av framförallt då, Gustafsson in i mittfältet där. Och Adam Ståhl som gjorde det jobbigt på ena kanten. För backlinjen där. Och det Dennis fick gå av efter 65 minuter med någon liten känning där. Och Fredrik Klitte som huvuddomare som hade minst sagt en jobbig eftermiddag. Det var bedömningar och beslut och annat allt möjligt annat.
Det är en mening man känner igen. Att Klitte hade en jobbig eftermiddag.
Ja, det var en jobbig eftermiddag. Det var väl egentligen något av lagen som var särskilt nöjda med den. Och Mjällby hade ju till och med ett superläge där i slutet. Han blåser av en kontring när Berget river ner Otto Rosengren.
Vad var det för...
Nej, jag vet inte riktigt vad som hände. Så där hade väl Malmö jättetur egentligen. Men sen samtidigt 2 jättelägen av Veljko Birmančević där dessförinnan. Där man ska avgöra matchen och punktera den fullständigt och inte lyckas med det. Så att...
Vad är grejen med Birmančević? Ja, alltså, nu måste vi ändå kunna någonstans börja, inte summera en säsong. Jag menar, den viktigaste tredjedelen är kvar. Men det är ju en helt annan spelare mot vad vi såg i fjol. Ja. Är det att man har höga förväntningar på honom? Eller
det är väl nog lite de förväntningarna han har på sig själv också. Inte väl riktigt hittat rätt. Jag tror att det påverkade mer än vad han tror. Och alla andra tror att han blev av med både Anel och Antonio Colak inom loppet av väldigt kort tid. För att de var ju liksom hans trygghet liksom på och utanför planen.
Ni juggar måste börja kunna umgås med andra människor också.
Man tänker alltså, det är ändå en flytt till ett annat land och en annan kultur. Och hela den biten får man ju ha med sig lite grann. Men också att han satte ribban för sig själv ganska högt också. Då blir det att när det inte klaffar riktigt så kanske man börjar övertänka och fundera lite för mycket. Vi blixtrade till där med Sivasspor och han gjorde det väldigt bra och för en gångs skull faktiskt spelade med resten av laget. Och det fanns lite tendenser till det även i Mjällby-matchen där. Kom inte riktigt fullt ut, men det är på rätt väg i alla fall. Sen att det ska behöva ta 19 omgångar i Allsvenskan och 3 kvalrundor i Europa innan man kan få ut det man vill och vet att Birmančević har i sig. Det är väl nog en fråga som ledningen och han själv ska svara på varför det har tagit så lång tid.
Min bild av Birmančević är ganska delat i Malmö-leden. Liksom. Alltså, mycket av de Malmö-sporter man följer ser man liksom att ena halvan är så här, fan kassan, han måste skärpa sig. Medan andra halvan pratar om att så här, ja, han har jättehög XG och hög XA och gör ändå ganska mycket poäng per 90. Och så här. Men det är ju samma bild att det ändå är ganska liksom splittrat i hur man ser på honom. För jag tycker också man läser det mycket, mycket MFF-supporter som vill påtala att han gör det ändå ganska mycket bättre än ni andra säger. Liksom.
Ja, alltså han stats talar för sig själva. Men samtidigt, jag tror att den gemensamma nämnaren, oavsett vilken ingång man har i Birmančević, liksom tolkningen är ju... Det är frustration. Det är liksom att vissa väljer att se det liksom som att glaset är halvfullt och att det finns mer och det kommer komma och det är lugnt. Medan den andra halvan bara är trött på att det händer så väldigt lite. Att han kan, framförallt att han försvinner i så väldigt långa perioder i matcher och att liksom tar emot någon boll och tappar ut den och vet inte riktigt i duell och liksom sådana saker, sådana små grejer. Men jag vet inte riktigt. Det är ju också lite signifikativt för resten av laget och hur det har sett ut. Att det är liksom 3 matcher där det ser bra ut och man får upp förhoppningarna typ 2-0 mot Peking där Zidanes debut och man tänkte att okej, nu vänder det och sen så gräver man ner sig fullständigt och sen kommer Sivasspor hemma där det plötsligt ser liksom superkontrollerat ut och ett jättefall framåt. Och till saken hör ju också att det är ett fall om man bara tittar grundmässigt i MFF, liksom spelet och den nu ska jag säga, kollektiva tryggheten, så är det också ett fall framåt i Mjällby. Mjällby-matchen, det är Strandvallen borta. Det är inte det lättaste och det vet alla. Men att man stressar inte upp sig trots att Malmö eller Mjällby gör 1-0, och man får in 1-1 ganska tidigt. Och liksom, det saknas väl egentligen en slutforcering så, men man svajar inte. Det blir inte de här långa sjoken av kaos som det har varit under våren. Så att det är på rätt håll så. Men att det finns betydligt mer att hämta, och nu att det finns verkligen inga, alltså väldigt få matcher att tappa poäng på, eller att det inte liksom går rent. Jag kollade och jämförde spelscheman för topplagen, och av dem som ligger liksom topp 5 så har ju Malmö det absolut mest gynnsamma, med väldigt många avgörande matcher på hemmaplan, bland annat då både när man möter både Djurgården och Hammarby hemma slutet av säsongen, och får väl ha det i bakhuvudet någonstans, att man får koncentrera sig på det man kan göra själv och inte titta så mycket i övrigt i tabellen, för att det, man har ju den extra biten eller den extra kryddan i det mentala, det har man varken tid eller råd med egentligen.
Nej, men jag tycker inte heller att man kan skylla på, vi ska ju ringa upp Fredrik Arnesson också som befinner sig på Cypern och prata lite i Djurgården. Och det var ju en verkligen kraftig rotation som de ställde upp med mot Varberg. Där kan man ändå skylla lite på det. Att så här, vi roterade jättemycket, vi har säsongens viktigaste match. De spelar väl imorgon redan med Djurgården, tror jag. Det kan ju inte man riktigt göra i Malmö-läger. Med det sagt så här, Mjällby borta, en pinne, det är ingenting att skämmas för. Det är ett bra Mjällby, ett jävligt bra Mjällby. Men var du förvånad över att det var ändå en så pass stark elva? 3-1 hemma mot Sivasspor, väntar retur på torsdag. Det var liksom ingen konstigheter att det var väl egentligen Kistelin och Zeidan som vilade, som man ser som klar ordinarie.
Precis. Nej, och det hör ju lite ihop med de sportsliga prestationerna, att man har försökt att rotera in och det har inte funkat riktigt, och det är väl säg att man byter in 5, så är det kanske 2 som har sin dag den dagen, och jag tyckte Peña var direkt usel igår och tappar alldeles för mycket bollar, som är loj och slö ut och kommer inte alls till sin rätt som han brukar göra, och med tanke på läget som Malmö befinner sig, så har man liksom inte råd med de här dipparna av startspelarna heller, utan det måste vara konsekvent hög nivå över 90 minuter för att kunna få med sig ett resultat. Och det är alltså Mjällby borta, Djurgården har ju tur där, vi kommer komma in på det, men med Findels karatespark där och att det inte är rött, och hade det varit rött där så hade nog matchen slutat kanske till och med 3-0 eller 3-1 till Varberg. Så, men det är som man säger, lag i flow och lag i medvind få med sig saker ganska enkelt också.
Fan vad du sitter och
chatten är i jävla nivå alltså.
Är det så?
Ja, du får mycket skit idag. August, helt oförtjänt faktiskt.
Vad sägs då?
Det var något att du har lämnat din fake Ralph Lauren hemma.
Är det han Laban?
Ja, det är Laban.
Alltså sånt. Sämst i chatten. Laban sånt. Sämst i chatten igen. Men jag gillar ändå när du sitter och fnittrar. Det är roligt. Jag vet att Tapper var på dig senast också om det. Att man uppskattar ändå det.
För den.
Tappar för också mycket skit. Chatten är igång också, precis som du, Josip. Men om vi ska ta det andra laget som du också har väldigt bra koll på, de Mjällby, vad kan du säga om dem?
Nej, de fortsätter på det goda inslagna spåret, och de hade ju, jag tror det var väl lite oplanerat att hur de skulle rotera i backlinjen där. Det var ju Eile som plötsligt fick en känning där och var tvungen att bytas ut, men den trebackslinjen som de har, den är ju väldigt stark, och där också med Jetmir Haliti som fasas in än mer och kommer in i bättre form, och kanske att man var lite taktisk, att man inte lät Haliti springa iväg på sina offensiva utflykter, att han kan driva boll framåt och bryta igenom lagdelar helt på egen hand, så var väl en avvägning där. Men i övrigt, det är en typisk Mjällby-insats på hemmaplan. Hårt jobb, svinigt, fult, sätta press på domaren, få motståndarna ur balans och jobba utifrån de resurser och förutsättningar man har. Så att det är en bra prestation. De fortsätter. Det finns liksom inte någon, jag ska säga, att ni kommer ner i någon svacka eller att det är jobbigt för dem, utan de är konsekvent på en bra nivå i 90 minuter över flera omgångar, så de har hittat sitt sätt och de jobbar väldigt bra på det.
En grej jag tänkte på i slutet av den här matchen, som jag tänkt på med ganska många Malmö-matcher i år, är att jag är lite förvånad över att det inte kommer bättre forceringar från Malmö när de behövs, med tanke på den bredden och bänken som vi alla pratar om hela tiden, att de har liksom gubbe 6 på bänken skulle gå in i alla andra allsvenska lag och sådär. Hur kan det inte komma bättre forceringar när det krävs, som nu när det står 1-1 mot Mjällby från Malmö liksom?
Ja, Det är en bra fråga. Jag tror jag ringer sig namn här.
Nu ringer
vi frågar Mustafa istället.
Ja, du kan få börja med den frågan. Vi säger välkommen till Toto Svenska, Mustafa Zeidan. Josip Ladan, Malmö-supporten, vill börja med en fråga här om gårdagens match.
Eller jag tar egentligen vidare, Musti, vad Tapper sa här precis. Att varför kommer det inte någon bättre slutforcering sista 10-15 i liksom de senaste matcherna när det står kryss eller att man jagar i alla fall en kvittering?
Ja du,
satt på pottkanten direkt, det var inte meningen.
det är inget jag har tänkt på faktiskt, utan jag vet inte, vi kanske inte har varit så bra där, men det är inget jag har faktiskt gått runt och tänkt på.
Tror du det kan ha att göra, men jag hann inte svara på frågan själv, men jag hade en tolkning av att just mot Mjällby, att det blir farligt när de har sina inbytta spelare. Jag tänker framförallt Silas som byttes in sista halvtimmen, att det kan bli en utmaning för backlinjen att sticka iväg på kontring. Nu har ni ju tur där i slutet att han blåser av där och att de inte går två mot en efter att Berget river ner honom där i mitten.
Jo, men samtidigt tycker jag att de har tur att vi missar två solklara lägen. Exakt. Som vi borde göra mål på. Så ja, det är en tuff bortamatch. Mycket tuffare än vad folk tror. Bara för att det är Mjällby så tror kanske folk att det är en lätt match. Men Mjällby borta kan vara en av de tuffare bortamatcherna man kan spela. Om du kollar på alla topplag som åker dit, det är inte många som går dit och liksom tar en 3-0-seger direkt.
Du var ju själv med när du fortfarande var kvar i Sirius i våras och fick erfara det 3-0 mot Mjällby. Kan du utveckla lite? Vad är det som gör att det är så svårt att spela mot dem?
Nej, men det är ett starkt hemmalag. Planen är lite mindre. En mindre arena än vad man är van vid. Sen samtidigt, det är en bra gräsmatta nu under sommaren. Det är inget att klaga på den. Men de är starka på hemmaplan. De har en bra tränare. Så för mig, det finns många orsaker till det. Men ibland får man respektera att vissa lag är bättre på hemmaplan än vad de är på bortaplan.
För egen del då, du har ju verkligen sedan du anslöt till MFF kastats in i hetluften direkt och det känns som att utifrån sett i alla fall känns det som att när Gerson ska plocka ut den bästa elvan man har att basa över så är du ett av de första namnen som plitas ut. Nu fick du se nästan hela matchen från bänken. Hur är det så att säga när man vill ju alltid spela och vara med och påverka, särskilt när ens lag ligger under eller har ett ågjort och går för en seger, kontra att ni också har en ännu viktigare match kanske som stundar här i veckan i Europa playoffet. Förstår du frågan? Är det frustrerande att sitta på sidan eller förstår du att du måste också ha fräscha ben i veckan?
Såklart som fotbollsspelare vill man spela varje minut man kan. Men ibland alltså det är tränaren som tar det beslutet och man får respektera det och bara göra det man kan när man är på plan, oavsett om det är 5 minuter eller en halvtimme eller 90 minuter. Men såklart att man förstår att läget man är i, att vi roterar en del och vissa spelar vissa matcher mer och mindre andra matcher. Men som en spelare, som fotbollsspelare, vill man alltid spela alla minuter. Så det är klart att man vill spela liksom.
Hur frustrerande är det då, poängtappet? Josip var inne på det lite grann med tanke på att Djurgården spelade lördagen. Ni hade det resultatet med er i ryggen att shit, nu tappade de poäng här. Nu finns det läge att ta in.
Jo, men det är klart. Som sagt, det är hela laget som känner det. Vi får bara försöka ta nästa match, men 110% att det är frustrerande. Kan man inte säga något emot.
Om vi kollar lite mot Sivasspor och 3-1 från hemmamötet. Känslan är ju att det kommer bli någonting helt annat där. Man pratar ju ofta om turkiska lag borta, den här kokande kitten. Det känns som en liten myt i och för sig, men vad tänker du inför bortamatchen?
Nej, men såklart. Jag har aldrig spelat mot ett turkiskt lag för bortaplan också. Det ska bli kul. Det är en match som båda lagen vill vinna och vi vill få med oss ett bra resultat där så vi kan ta oss vidare och de har liksom inget att förlora, för de ligger redan under. Så det kommer att bli en intressant match. Jag tror det blir högt tempo på matchen. Men såklart, det är sådana matcher man vill också spela.
Vi var inne i ett tidigare avsnitt måste ju just på att svenska lag ofta har fördel av att man är mitt inne i säsong när de här Europamatcherna spelas. Tycker du det har märkts på både Malmö och framförallt då Djurgården att det är ett helt annat tryck eller ett helt annat synk i ens eget lag jämfört med motståndarna?
Ja, helt ärligt så har jag inte känt av det på det sättet. Dock känner jag att vårt lag är redo. Liksom. Vi är redo för att spela de matcherna. Som sagt, kan bero på att vi har varit här under säsong. Vet inte hur deras upplägg har sett ut, men vi är i alla fall förberedda för det. Men som sagt, det är ju också ett stort lag, de har kvalitetsspelare också, så det är inte så att man har trott att det kommer att vara lätt heller.
Nej, räknar ni med mycket, mycket fulspel och mycket sådana knep nu i returen?
Ja, men det är ju så, alla de gör ju allt för att vinna, det måste vi också göra, så om det är så måste vi också ge tillbaka. Man kan inte vara snäll.
Nej, så är det.
Det ska bli spännande att följa. Vi får säkert anledning att återkomma senare i veckan eller nästa vecka. Lycka till i alla fall mot Sivasspor, så hörs vi.
Yes, tack så mycket.
Ha det bra.
Tja.
Hej.
Det är roligt när vi ringer kanske allsvenskans liksom hetaste spelare den här sommaren och han liksom, det känns som att alla frågor är av stilen så, varför går det inte bättre för?
Ja, exakt.
Ingenting om liksom att han bara landade och sprang och gör liksom 2 poäng per match, utan bara så här, fan, vinner ni inte för?
Ja, exakt. Han får stå till svars för Malmö så där lite knackiga säsong så. Mm. Men ska vi liksom ta någon form av större diskussion kring, med tanke då ändå på poängtappet, Djurgården tappade visserligen också, ikväll spelar ju såväl Hammarby som Häcken, där faktiskt båda lagen kan gå upp i serieledning. Men om vi kollar tabellen nu, Malmö 4 poäng bakom Djurgården, kan alltså bli 7 bakom Häcken.
Mm.
Vad känner ni kring... Du tror på guld fortfarande, Josip, eller?
Nej, vi har ju pratat om, kommer man sluta topp 3 eller inte? Jag tror fortfarande Malmö klarar topp 3. Jag tror att 7 poäng... kan bli. Nu börjar vi gå in i omgång 19-20-21. Där är liksom någon form av brytpunkt för många lag. Jag tror att det blir, hur ska jag säga, 7 poäng är för mycket för att ta i kapp, oavsett om det är Bayern eller Häcken, tror jag. 7 poäng är för mycket att ta i kapp på de omgångarna, med tanke på just vad som väntar parallellt, att det blir i alla fall Europaspel. Alltså Europaspel blir det ju för Malmö.
Det blir väl helt galet schema i år också jämfört med förut, i och med att på grund av VM är väl hela gruppspelet komprimerat, så det ska vara klart innan oktober är slut. Annars brukar det ju hålla på till december
liksom. Ja, precis. Och sen då men då ska ju den här rotationen ha gett effekt, och ska den här truppredden, eller det man har värvat in då, Ceesay och Turay och allt vad man har köpt in liksom, ska ge effekt i de här långa loppen. Och nu pratade om spelschemat innan, jag tror att Malmö har någon form av grundtrygghet att falla tillbaka på, att man vet att man har Hammarby hemma, man har Djurgården hemma och man har Häcken på bortaplan visserligen, men att det fortfarande är en match som där man har relativt positiv statistik ifrån, just att åka till Göteborg. Och det kommer väl, jag tror det är Djurgården i omgång 27 och Häcken i omgång 28 eller någonting sånt, och när det verkligen står på sin spets så tror jag att de kommer plocka fram Europa-mentaliteten och fatta att nu finns det liksom inga utvägar kvar, utan det är bara att köra all in. Så att det tror jag är en viktig faktor för.
Vi får se, vi ska stanna kvar i Skåne lite en stund till. Vi har med oss en nyfriserad, för er som inte tittar utan bara lyssnar på oss i efterhand, Olof Möller, som jag gissar är kanske gladast av alla idag.
Ja, det tror jag. Segerfrisyren fick svida sånt idag. Det är inte ofta, om jag klipper mig varje gång som HF vinner, så blir det väl typ så här 2-3 gånger per säsong, så det är ganska rimligt. Typ.
Du, det var en hyfsat viktig seger. Vad säger du om matchen i stort?
Att HF gör väl ingen dunderprestation. Det gör inte Sundsvall heller. Och HF nu på 4 matcher har tagit 7 poäng, varav 6 är mot Sundsvall. Och jag tycker väl att det är... Det är det man har saknat tidigare. Vi har varit inne lite på det när jag har varit med tidigare. Att så här, man har haft svårt att vinna mot bottenlagen. Vi har ju förlorat både mot Värnamo och mot Degerfors. Men nu har vi tagit 6 poäng av 6 möjliga mot Sundsvall. Och det känns ju rent ut sagt för jävla bra. uppe på kvalplatsen och ja. Nej, det känns väldigt bra.
Jag trodde du skulle vara helt harmonisk, men du är helt så här, fortfarande. Nej, det är Sundsvall, fan vad gött. Och, det är, nej, och sen fortfarande, ja, hitta alltid någonting deppigt. Å andra sidan, du är ju därifrån du kommer. Så att det,
ja det är, man blir som man växer upp.
Så jävla deppigt.
Men du, de där som du är inne på, 6-6 mot Sundsvall på mindre än en månad, för att vara seriös då, det kan ju verkligen visa sig vara avgörande.
Ja, alltså hade det varit torsk här gånger två, då tror jag inte vi hade klarat det. Och med det sagt så säger jag väl indirekt att jag inte tror att Sundsvall klarar det här. Det är kvalplatsen vi har siktat in oss på, med tanke på ändå ett gap upp på 5-6 poäng upp till Värnamo, Varberg och Norrköping och så. Så att kvalplatsen är ju den vi ska ta, och där är vi nu. Så det gäller ju bara att fortsätta. Jag tycker transferfönstret ser bra ut av Granqvist. Om han ska ha kritik för hur truppbygget såg ut inför säsongen uppenbarligen, men sommarfönstret tycker jag han har rensat ut, och han har tagit in vad jag känner är kvalitet och klass.
Ja, men just transferfönstret här, hur viktigt tror du det var för laget att få med sig någonting positivt efter hela den här Van den Hurk gate som har varit de senaste veckorna?
Alltså jag tror det var väldigt, väldigt viktigt. Framförallt så Kabashi, nu kan man ju diskutera, han spelar ju höger ute, men att få igång honom, han gör 1+1 igår och är ju otroligt kylig där när han gör 2-0. Abbe Khalili spelar ju väldigt, väldigt bra fotboll och är ju väldigt avgörande i liksom, ja, Matte och Alvaro har ju pratat om hur duktig han är liksom som ledare och bra han är, men igår är han ju också en av planens absolut bästa spelare och spelar ju med lugn och trygghet och en erfarenhet som kan bli, jag tror, kan bli tungan på vågen här kontra Degerfors och Sundsvall.
Ja, men jag delar den bilden du har av ert fönster om man jämför med, ja, Degerfors har väl visserligen agerat en del också, men jämförelsevis med Sundsvall, jag menar, nu kan ni byta in Tahali efter liksom första halvlek och alla vet ju vad han ändå kan göra på en bra dag. Det är lite skillnad mot hur det såg ut i våras.
Exakt, och han kommer ju in och är ju tillsammans med Abbe och kanske Kabashi då planens tre bästa spelare. Han gör ju assist. Det som jag tycker att han är väldigt, väldigt duktig, men han har ju väldigt svårt att värdera lägena. Har man ju fått känslan att han släpper bollen när han inte ska släppa någon skjuten, när han ska skjuta. Men igår gör han ju det perfekt. Han släpper den till Kabashi. Det är en väldigt fin assist. Och sen så är ju Kabashi väldigt, väldigt kylig. Och han har ju kommit igång fint. Samtidigt så ser vi på högerbacksplatsen efter försäljningen av Suka och få in Reinholt som är från danska gradering i liksom på högerbacksplatsen, så att än så länge känner jag mig liksom väldigt trygg i de värvningarna som vi har gjort, och jag tror att de kan bli väldigt avgörande för om vi spelar i Allsvenskan nästa år eller inte.
Tjolof, jag tänker, du säger ju att du liksom max tror på att det är kvalplatsen det handlar om och sådär, men du kollar ändå inte upp, för det är bara, ni har torskat bara 2 av de senaste 7 liksom, samtidigt som de riktiga pissgängen, alltså Varberg och IFK Norrköping där framför, vinner ju aldrig. Du vågar ändå inte titta mot liksom plats 13 istället?
Nej, alltså med tanke på den säsongen vi har bakom oss, så var lite naivt, det är väl en enda anledning till att jag blickar uppåt mot, och det är väl för att du på allvar ska känna den här skräcken över att ta 30 poäng som bara varit ett skämt från början. Så om det hade varit lite skräck på riktigt för dig, så hade det väl varit trevligt. Men jag tror ändå att Varberg är hemmastarka. Jag tycker ändå Värnamo gör det bra, och jag tror väl på allvar inte att ni i Peking kommer ha någonting med den här bottenstriden att göra i slutändan. Och sen handlar det väl också om så här, ja, det här igår var det första, var andra gången vi gjorde 2 mål eller fler liksom på den här säsongen. Så att jag känner väl att så här, jag är väldigt, väldigt, väldigt glad över de här senaste resultaten, och det känns väldigt bra med liksom slå Sundsvall gånger 2. Men samtidigt handlar det väl om att, ja, med tanke på den säsongen vi har bakom oss, så en vanlig säsong så hade vi varit tok ute så här redan nu. Nu har vi ju hjälp av att Degerfors och Sundsvall har varit lika usla som oss. Så att det är väl, handlar väl snarare om en självbevarelsedrift att inte blicka upp på.
Även Benjamin Aquas 1-0-mål är ju en riktig pärla. Och det är ju, alltså, på riktigt en spelare som jag tycker att han har någonting. Han är visserligen extremt oslipad, men han har en fart, han har ett driv med bollen ändå som han i perioder får fram. Min känsla är att skulle ni nu åka ur, säger vi, så är ju det en spelare jag har svårt att se följa med Helsingborg ner i Superettan. Delar du den bilden, eller vad säger du, Makwa?
Ja, alltså jag håller helt med dig. Jag tycker det finns väldigt fina grundegenskaper uppe där. Det handlar väl egentligen bara om att slipa dem, och det handlar ju bara om att spela matcher. Jag tror inte heller han stannar kvar i HF om vi åker ut. Jag tycker han är, han visar liksom en snabbhet, en vivighet, en spets. Igår slår han bort lite passningar, men han har ändå möjlighet att slå några avgörande passningar. Han har ju uppenbarligen en skott. Han har liksom många uspar på något sätt, känns det som. Får han liksom bara till då, höjer sig en nivå till här nu så framåt och liksom tar nya kliv, så tror jag absolut att han kan bli såld. Jag tror förhoppningsvis att vi har ju, jag tror vi har lån med, eller nej, han är klar. Nej, jag tänkte förlåt, sorry. Och nej, så att det känns ju liksom som en möjlighet till en försäljning också, om inte annat, för att jag tycker han har verkligen fina egenskaper.
Mm. Du, Mjällby hemma och sen Värnamo borta kommande två. Mm. Fan, klart du kan kolla uppåt lite, eller?
Ja, alltså, ja, det är väl torska de bara för det, men nej, jag tycker att, och det var ju det, jag var inför, det var väl inför Sundsvallsmatchen, så var jag ju med och vi pratade om de här kommande matcherna där vi, ja, vi räknade ju bort Häcken och det gjorde ju uppenbarligen vettigt, men det var ju en, det är ju Sundsvall gånger två, och det är Värnamo, det är Mjällby och det är Sirius, och så att det är ju liksom poäng, lag vi ska kunna ta poäng mot, så att det är just nu känns det väl hoppfullt, Mjällby hemma och sen Värnamo borta. Men Värnamo borta är ju inte någon superenkel match, men ja, det känns ändå hoppfullt här inför att vi har börjat få spinn på saker. Sen är ju anfallsspelet är ju lite trubbigt, så Rasmus Widersen, Paul eller Mushin, den nya anfallare, får jättegärna göra mål, så att, ja, jag skrev det igår på Twitter, under om någon av våra anfallare kan göra mål, men så att det är ju, defensiven börjar se bättre och bättre ut, och nu gäller det att anfallarna börjar göra mål. Det är liksom lite nästan lägen hela tiden. Igår är ju, har ju Mussin och Nick som räddas med typ fingernaglarna av Sundsvalls målvakt från att gå in, så att det är ju lite trist, men samtidigt, ja. Så att får vi igång det, så tror jag att det kan bli otroligt trevligt den här hösten.
Jag har ju börjat gilla Kasper Widell väldigt mycket, som är ung och egen och sådär. Det finns ingen längre fram i planen som också kommer från yngre håll som du har koll på, sådär, som man kan chansa på?
Ja, jag håller med dig för det första om Kasper Widell. Han är väldigt fin och har ju visat ledaregenskaper. Framåt i planen där, det finns ju anfallaren som är Aminan Pavavi, som är liksom väldigt, väldigt duktig. Ej att misstas för Alin Alhandavi, som någon kommentator i Jönköping Södras matchet trodde var Bush, fast de har olika efternamn. Men han är någonting, tror jag, håller ögonen på. Vi har samarbetsavtal med Torn där, och han spottar in mål där. Gjorde senast mål mot Gais. Bara det till exempel. Så att, det är en sån spelare som jag tycker att man ska hålla lite koll på. Mm.
Kan vi få ett löfte redan här och nu att om det blir mål för HIF mot Mjällby, att vi får en live Olof Möller-cam med under liksom måljingel? Kan vi få ett löfte på det?
Det kan jag lova.
Oh, Jesus. Ha, vad trevligt.
Vilket jävla supercontent.
Och sen kommer världens bästa ramsa.
Hej! Jag fick ju fråga Olof på DM här för ett par veckor sedan vad ni faktiskt sjöng i den ramsan utan att jävlas faktiskt. För den är otrolig.
Ja, det brukar låta så utan att jävlas. Visst fanns det ett visst mån av hån där.
Det är ingen som fortfarande vet.
Lilla hånet, absolut. Hörru, vad är status på, när kommer du upp till huvudstaden igen?
Jag är och mellanlandar här idag, men ska tillbaka till Skåne. Jag har 2 veckors semester till. Så jag är tillbaka i stan den 4 september.
Fan vad trevligt. Då ser vi fram emot att ha dig här i studion. Vi saknar dig, tror jag, allihopa faktiskt.
Ja, men detsamma. Förhoppningsvis har HF 6 poäng med då när jag kommer tillbaka. Och så kommer jag vara ännu vidare.
Och sen är det, Skåne derby den 12.
Det ska bli...
Oj! tack för det, Olof Möller!
Tack
för det.
Helvete vad bra,
Olof. Lite snabb på knappen där, får man ändå säga. Tack så mycket.
Men fan vad inkonsekvent här, så att säga att det liksom han kollar inte alls uppåt, men förhoppningsvis har de 6 poäng till om 2 matcher. Men det är roligt läge att klicka honom när första gången säger något positivt.
Alltså, det var för hans egen skull. När han väl, jag märkte att han började sväva iväg. Det är inte bra. De ska bara hålla sig ödmjuka, lösa kontraktet, ingenting mer. Så det var för Skånes stolthets skull som jag klickade Olof. heter.
Tutto Nordkorea. Ja. Fan vad bra.
Ytterligare ett sånt där moment där det är så jävla dålig radio, men bra tv. Jävligt bra tv, men dålig radio. Kalle, ska vi bryta in lite med och kolla lite mot kvällens matcher? Vi har väl, är det tre matcher vi har ikväll, va?
Ja, det stämmer mycket bra det.
Ditt kära blåvitt, va?
Ja, men så är det. Jag läste på Twitter att BB Jocke vädrar vinst så här långt in på matchdagen, vilket verkar vara ett positivt tecken.
Gör han ju
det
alltid.
Gör inte riktigt oddsen borta på Unibet, som har Kalmar till storfavoriter med 1,90 kontra blåvitt vinst 4,45. Krysset 3,65. Personligen så känns Kalmar hemma som en skitsvår match för typ alla lag, eller vad säger ni?
Ja, alltså de har ju slagit AIK, de har slagit Djurgården, de har slagit Bayern.
Peking åkte dit och tog
Peking
tre
åkte dit och hämtade hemsegen med Sör Rickard Norling.
Och Malmö klarade sig med blotta förskräckelsen i sista minuterna.
Två andra matcher också, det är ju som vi var inne på, två lag som kan gå upp i serieledning. Då där har vi storfavoriter, gissar jag enligt oddsen.
Ja, men givetvis. Jag hade ju inte spelat Degerfors på 14,50 odds mot Bayern.
Samtidigt sa man så om Värnamo också mot Bayern.
Ja, jo, i och för sig.
Eller?
Ja.
Men Värnamo har ju någonting. Det har inte
Värnamo har Marcus Antonsson.
Ja, faktiskt.
Och sen är det ju Sirius Häcken också, liksom Häcken favoriter. Ändå ganska höga odds. Alltså en 80. Alltså mot Sirius. Jag tänker att 4,35 på Sirius. 4,20 på krysset. Jag vet inte vad fan jag skulle... Men alltså, en 80 på Häcken tycker jag är ganska bra odds. Så det kanske jag spelar på, för jag är över 18. Jag har inte problem med spel, för då hade jag gått in på stödlinjen.se istället.
Stort tack för det. Ska vi ringa upp då Kristoffer Svanemar som, men efter Olof då kanske. Olof var inte så sprudlande glad som jag kanske trodde.
Han var relativt harmonisk.
Ja, det får man säga. Men en person som inte kommer vara lika ödmjuk är den gode Svanen som vi har med oss här. Hur fan mår du?
Jag mår bra. Hur mår ni?
Vi mår bra här. Jag har precis, jag vet inte om du hängde med här när vi pratade med Olof, men vi skulle liksom avsluta och säga tack och hej och vi hörs och sådär. Och då var jag lite snabb på knappen och klickade honom mitt under en utläggning.
Fan vad fint.
Ja, det förtjänar han, eller hur?
Ja, men alltså verkligen. Frågan är, alltså, ska vi inte ta det ett steg längre också och live skicka ut Tapper ur studion? annars läget bra.
Skicka ut honom här till frisören här i lokalen bredvid.
Du får inte pyssla med annat. Alltså. Svanen, du får inte pyssla med annat på telefonen när du pratar, för då pausas bilden, förstår du. Då syns inte du.
Jag gör ingenting.
Är det så?
Nej. Dina boomer skills, säg annat.
Så kan det absolut vara.
Hörru du, ska vi prata lite AIK med tanke på liksom allt som har varit i veckan och den turbulens som har varit och så ny tränare i form av Heno Goitom och sen så går AIK ut och gör den första halvleken. Vad fan var det som hände?
Ja du, alltså vad fan var det som hände? Men det här var ju... Alltså jag har ju drömt om den här insatsen hela mitt vuxna supporterliv. Alltså den dagen att AIK kan gå ut och bara städa av bottenlag. Jag har drömt om det i hela mitt liv och nu fick jag äntligen se det. Så det var... Jag fick tårar i ögonen vid 3-0. Att det var så här, det är så här det ska se ut mot de här dynglagen i botten. Det var underbart.
Marcus Tapper sitter här och himlar med ögonen. Och vill...
Det är så svagt. Alltså, BB-Jocke-nivå på den här bänken.
Ska vi ta... Ni hade en liten ordväxling här på Twitter. Var det igår eller var det nu under morgonen? Det var om Sigurdsson, va? Som det grundades i.
Det var nog på morgonen, va? Jag tror det. Jag gick hem och la mig och sov direkt.
Det började någonstans i natt där och sen så fortsatte det med Lina på morgonkvisten. Och det, alltså, jag kan ju förstå efter en förlust. Liksom, hissen går inte hela vägen upp. Det var inte på något sätt att det är fotbollsspelare. Däremot så är det ju, och det såg man ju igår, att det är en konstgräsnisse så det sjunger om det. Och det tycker jag man såg ganska tydligt igår, att så här, bra teknisk futsal liksom hit och dit, men krävdes ju att vi var både en och två man färre innan han faktiskt gjorde grejer liksom. Sen så var det kul att se att han hade lärt sig lite furbo ifrån, jag gillar ju sådana där grejer, alltså missförstå mig rätt där. Jag skrev ju också att det var ett nice move eller vad fan jag skrev, good move eller något. Alltså att överdriva den där skallen från till det är ju bra. Alltså han får ju till utvisat. Mm. Det har han ju lärt sig från Italien. Så det är kul att se att han plockar med sig någonting därifrån.
Men hela den där situationen är ju så idiot. Alltså den kommer ju ganska ofta i match. Spelaren måste sluta skalla. Varje gång en skallar, den andra filmar, det blir rött kort. Det är så jävla idiotiskt att skalla.
Det är så jävla tråkigt för Vincent Till också. För att, han var ju bra. Och dessutom så här... Han ser ju ut... Jag hade ju köpt det här ifall han hade varit landsman med Josip Bladan. Alltså, är han från Balkan? Fine, kör en skalle.
Fotbollsrasismen.
Det är ju liksom inte när han är från Luxemburg.
Nej, faktiskt. Så
du håller på.
Det är AIK-stilen.
Just det, AIK-stilen. Skalla alla.
Det där är så jävla klantigt. Den som blir skallad gör ju alltid en sån filmning med. Vi såg ju Liverpools match förra veckan också. Men det är så, alltså, att sluta skalla bara. Mm. Det är så jävla idiotiskt.
Man kan ju, så här, vi som AIK-are kan ju här och nu med den här insatsen i ryggen och 3 poäng och den starten för Henok och det nya AIK eller hur man nu vill benämna det, så kan man ju någonstans acceptera det och romantisera det nästan lite grann, men helt ärligt så är det ju idiotiskt. Han är avstängd nu i derbyt som stundar på söndag mot Hammarby, så att det är ju ett superidiot move och jag hoppas att han fick en hårtork i paus av Henok eller av staben, för att det håller ju också på att kosta oss segern igår.
Ja, och där tycker jag dessutom att Henok är fan jävligt kylig efter matchen, som också är inne på, fan får ju frågan rakt om det är Axén eller vem fan det är, så här, hur hanterar du nu det här? Du är helt grön, en av dina gubbar tar ett rött kort och sätter laget i en pissig sits, så där tycker jag att det är en jävla sinnesnärvaro och kyla av en och att så här, fan det var nästan bra att vi släppte in 2 mål så att Till får svettas lite av det där, alltså ångesten han kände till när Peking går upp till 2-3, den är nog ganska rejäl, för att jag tror att han och resten av AIK kände efter 3-0 att så här, vänta nu, vi kan vinna den här matchen med 6-0. För att vi spelar fotboll på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Och Peking har ingenting att komma med. Så att, kyligt av Henok också, att så här, resultatet är nog tillsägelse och ångest nog för Till. Så att Henok behöver inte ens säga så mycket. Han förstår nog själv att så här, det där var idioti. Och det kommer väl bli, det är väl 3 matcher standard va, på skalle. Mm. Så att han är ju borta ett tag nu.
Men jag tänker, nu vet jag inte, han har inte varit här så länge så han kanske inte vet vilken klubb det är han spelar för än heller. Men där när 3-3 ligger i luften i liksom 96 innan det kontra sin 4-2 istället. Då ligger det ju också i luften att blir det 3-3, då är det ju hat och hot på sociala medier till. Det vet han ju. AIKs supportergrupp hade ju liksom, han hade ju inte kunnat gå ut på några veckor om det blev 3-3. Så det ska han ju också, livrädd tror jag han var.
Nej men om vi går tillbaka till just alltså 3-2 och det som händer sista liksom på tilläggstiden och sånt. Fan vad man märker att AIK är i ett liksom state of mind där precis vad som helst kan hända exakt när som helst. Alltså just den, som du säger Svanemar, alltså tryggheten som finns efter 3-0 och att allting rullar på. Det blir lika mycket en chock för Peking som det blir för Gnaget. Att man säger, oh shit, var det så här enkelt hela tiden? Och då kommer 3-1 och sen 3-2 och trycka på. Hade det blivit 3-3 där? Ja, alltså, ja till en sak. Men alltså den reality checken eller den mentala... Jag kan nästan dra mig till att säga härdsmälta som hade kunnat hända i den gruppen AIK-spelare då, just med Henok. Alltså det är egentligen sämsta möjliga start än en 3-0-torsk åt andra hållet.
Ja, men faktiskt,
alltså att det bryter ihop så pass.
Ja, så är det ju definitivt. Och man kände ju där och då, alltså, ni pratade om det tidigare i avsnittet att så här, när ni pratade Malmö, att Djurgården hade dagen innan tappat poäng. Där var vi också, vi pratade om det i fredags, att Djurgården är ju inne i en sits där allting går deras väg. Alltså alla såg vad Hampus Findell gjorde. Alla vet att det där är ett solklart rött kort alla dagar i veckan. Nu står domarna i någon jävla position så att de inte ser hur den träffar och hit och dit. Men det är klart att Djurgården inte får rött kort där. För de är inne i det stimmet där solklara röda kort blir inte solklara röda kort. Offside-mål som är tveksamma, de går Djurgårdens väg. Så man satt ju där i andra halvlek och kände att visst fan ska vi hålla nollan till matchminut 85. Och då ska det komma 3-1. Och sen i 94 ska det komma 3-2. Och så kommer den där sista hörnan och då tänker man att ja... Visst fan kommer 3-3 nu. För det är en sån period vi är inne i. Liksom. Så att det var en sån jävla lättnad igår som AIK. Att dels, alltså det är inte bara första halvlek. Första halvlek är en sak. Att Henok har uppenbarligen på liksom 48 timmar lyckats knuta upp mentala knutar i det här laget. Som gör att de vågar spela fotboll. Alltså basic grejer som att pressa högt. Peking fick tjonga. Jag minns inte senast ett fotbollslag behövde tjonga bollen mot ett högt pressande AIK. Det har varit liksom det har varit julafton att möta AIKs höga press. Mm. Det har varit tick-tick och så har man spelat förbi två lagdelar. Så bara den grejen, hur vi gör 2-0-målet, det är också så här, passningar efter marken, slår ut motståndares lagdelar, kombinerar utanför straffområdet, behärskade avslut. Det var också så här, wow. Men också i andra halvlek, att en man mindre. Vi har inte kunnat känna igen AIKs defensiv heller. Det har varit liksom, kom och gör mål på oss. Kom och skapa målchanser. Men då visade vi upp att vi har fortfarande shapen kvar. Vi kan fortfarande försvara. Och det krävdes ju fan att vi blev 2 man mindre innan det på allvar började osa katt på riktigt för den där backlinjen och försvaret. Så att det var ruskigt imponerande. Och det tyckte jag att man såg också på en sån liksom erfaren tränare som Alexander Axén, som nästan var i fan chocktillstånd i studion efteråt. Så här, hur fan har ni fått till det här? Ni spelade i torsdags och såg ut som ett division 3-gäng. Och ni spelar nu, trots sparkad tränare, och ser ut som att ni inte har gjort något annat. Så att det var en sån märklig match på många sätt och vis. Men det var allt annat än vad jag hade förväntat mig.
Är inte det svaren? För jag har ändå liksom, du är lite bättre än mig på att liksom välja glädjen och sådär. Men för mig, alltså, jag var också lyrisk igår och det var liksom det var fest och ballonger. Nu jävlar händer grejer här. Men så här, någonting i mig kände också lite, det jag var inne på i fredags också när jag var med på länk, att sådär, vad fan, ni kan ju faktiskt spela. Varför skulle ni gå ut i torsdags? Visserligen med en annan tränare som de hade tappat förtroende för, allt det där, jag köper det. Men för klubbens bästa, skit i tränaren, för oss supportrar istället. Hur kan man gå ut och göra den insatsen i torsdags och sen plötsligt gå ut söndag? Alltså, så här, visst, det är klart att Henok har vridit på några grejer och tryckt på några få grejer, det är så mycket som du hinner på en träning. Men det är, alltså, att det är en sån stor skillnad. Någonting i mig blir lite provocerat av det. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag kan förstå det, men det är också en påminnelse om hur mycket mentalt spel fotboll är. Alltså, det är klart att Henok inte har kommit in med en taktiktavla och dragit pilar och ritat grejer och liksom uppfunnit något nytt hjul här. För liksom, det är inte så, jag tror inte Bilal Hussein och Yassin Ayari och de här spelarna har suttit och bara, wow, kan man göra så här också? Utan det är nog snarare att de har något tyngdare som har släppt ifrån deras axlar som har gjort att de har vågat släppa loss och göra saker som de inte har vågat göra tidigare och vågat tro på sig själva på ett sätt som de inte har gjort. Jag tycker så här, 18-åriga Amar tycker jag beskriver det ganska bra, att så här, det Henok sa till oss var att så här, vi är AIK, vi, det är folk som ska vara rädda för oss, och det tror jag, det han inte säger där är nog det som är liksom svaret på väldigt mycket, att Bartos pysslade väldigt mycket med att vi ska fokusera på vad motståndarna gör. Vi ska riskminimera och de är bra på det här. Alla, jag och många AIK är med mig, har ju suttit och liksom varit galna senaste månaderna, för att det hela tiden, varje presskonferens pratas, både inför och efter matcher pratas det alltid om hur bra motståndarna är. Och de är ett så bra lag vi möter. Vi ska ha så stor respekt för Skendia. De har mött Milan för 3 år sedan och Värnamo. Det är ett fantastiskt fotbollslag. Och så här, jaha. Men vänta nu här, vi är väl allmänna idrottsklubben med 20 000 pers på läktarna. Varför pratar vi inte om vad vi ska göra? Varför är det inte vi som ska ta tag i matchen? Vi ska bara anpassa oss efter vad de ska göra och sådär. Så att jag tror insatsen i söndags kontra den som vi fick se i torsdags är 90% bara en mental fråga snarare än någonting annat.
Hur viktigt tror du att det var att ni faktiskt red ut den här? För vi snackade innan matchen om att så här, antingen kommer IFK Norrköping vinna med 4-0 eller så kommer AIK göra det. För det är så mycket psykiska problem med de här lagen nu, att om man släpper det tidigt 1-0, då kommer det gå till helvete liksom. Och jag hade bilden att det hade verkligen kunnat gå så åt båda hållen, och att det höll på att verkligen bli 3-3 i slutet där också. Men hur viktigt tror du det var för liksom psykerna i truppen att ni faktiskt red ut och vann den här liksom?
Alltså, såklart extremt viktigt, men så som matchen, alltså så här, hade någon sagt till mig att AIK kommer spela bländande fotboll i första halvlek, leda med 3-0, men efter 40 minuter kommer en gubbe ta ett rött och i andra halvlek kommer Peking kvittera till 3-3. Hade man bara fått scenariot utmålat så, då hade det ju varit så här, ja, men då visade vi ändå i första halvlek att vi kan spela fotboll. Inga konstigheter, truppen är sliten, vi spelar en man mindre, de gör 3 mål i andra för att vi går på knäna, okej. Okay. Det hade funnits liksom förmildrande omständigheter. Medan som det blev nu så är det är ju en extrem boost. Alltså nu börjar ju faktiskt till och med AIK tro på att vi kan vända 3-0 mot Slovacko på torsdag. Liksom.
Det är 6 lag som gjort det.
Kör vi!
Ja, men det är ju så pass viktig den segern var. Hade vi tappat in det på slutet, jag tror inte att det hade varit så här domedagsstämning och en och en bluff och såna här grejer, utan det hade varit så här, ja, vi fick ett rött kort, vi fick ändå se tendenser av vad Henok vill göra i den första halvleken. Och så pass illa som det var efter Slovacko, så tror jag väldigt många AIK hade varit väldigt nöjda med att bara få se offensiva tendenser i spelet. Att få se tre mål framåt, varav två i spelmål, dessutom ganska snygga sådana. Bara det hade räckt, oavsett om det bara hade blivit kryss, för att många skulle ändå känna en liten framtidstro på det här laget. Att det skulle vara en så stor förändring som vi fick se, det tror jag väldigt få hade räknat med. Så att vi lyckas lösa segern på det, det blir ju fundamentalt. Folk börjar drömma igen liksom.
Och jag, just när vi pratar om just den här returen och 3-0 och sådär, jag tror att det, alltså så som jag känner er och ser er utifrån, just det, titta där. Han behagar oss med sitt fagra anlete till alla stora beslut. Nej, men just när man känner AIK-are och vet hur ni resonerar och tänker, och er emotionella berg- och dalbana som byter skepnad liksom fyra gånger om dagen, så tror jag också att man måste gå in i den här returen och faktiskt fatta att Slovacko är ett bättre lag, eller betydligt bättre lag än IFK Norrköping just nu, och att man dessutom i det avseendet kanske inte ska hålla band på sig själv lite grann, att inte, hur ska jag säga, redan, eller dra för stora växlar av den här insatsen. Alltså, fattar du vad jag menar? Att det blir...
Ja, det är klart.
Men det är också svårt att göra det med tanke på att du säger hur emotionellt, eller att det är uppenbart att den här gruppen spelare är väldigt emotionellt skör eller känslig för både mot- och medgång. Att det blir att man, när jag säger, liksom bröstet ut helt plötsligt, och sen minsta lilla, säger att det skulle stå 1-1 efter en halvtimme, och då ska man fortfarande hämta in tre mål för att klara en förlängning. Då kan det liksom bli pyspunka på en halv sekund. Hur ska man dela med det, eller vad fan ska man göra för att behålla fötterna på jorden där?
Men till att börja med, så det är klart att Slovacko är ett bättre lag än Norrköping. Det var därför vi också plockade av en gubbe, så att det skulle bli jämnt där. Annars hade vi kunnat rinna det ganska rejält i den här matchen.
Ja, just,
alltså, vi pratar rekordsiffror ifall det hade fått fortsätta.
Just.
Så det är nog alla med på liksom. Men sen så tror jag också att så här, den här segern och vad den ger, jag tycker inte att AIK på något sätt ska gå ut och vara försiktig i den här matchen, utan för AIKs del kommer det handla om, alltså det är som du säger, vi är ju en emotionell berg- och dalbaneklubb där liksom, när det stämmer så kan vi åka till Tele2 Arena när de får ha 10 000 bara djurgårdare och vinna med 4-1 och vara liksom det äckligaste laget världen någonsin har skådat. Och vi kan också se ut som ett division 3-gäng när det vill sig illa, och vi åker ner till Tjeckien och uppträder så som vi gjorde i torsdags. Så det är ju väldigt mycket upp och ner. Men ska vi på något sätt ha chansen att vinna den här matchen, då behöver vi ställa ut det bästa laget på benen. Vi behöver få in ett mål innan 30:e minuten, och får vi det, då kan det på riktigt gå vägen. Så att jag hoppas verkligen att det inte är så här, men nu ska vi ska gå ut och känna på de första kvarten, och vi ska liksom ha respekt för att det för motståndet och de här grejerna. Jag tycker att vi har haft alldeles för mycket respekt för motståndet hela det här året. Jag vill snarare se raka motsatsen, att brösta upp er, fan, gå ut och fan lev på den här hybrisen som vi har i den här klubben. Det är liksom en del av vår identitet. Men använd den åt rätt håll liksom.
Ja, men exakt, och framförallt så handlar väl det har ju pikats liksom på diverse håll på sociala medier och sådär, om att nu är AIK plötsligt bäst i världen igen, och nu ska de liksom vinna gruppspel i Conference League och allt det där. Men det handlar väl också, Svanmar, för att vara ärlig också, om att vi supportrar också på något sätt måste, efter den här jävligt tunga perioden, hitta någonting att enas kring igen och få tillbaka en tro och få tillbaka en, liksom, en passion och en glöd. Sen såklart, det är ju ingen AIK-are som tror att vi kommer gå ut och vinna med 7-0 på torsdag mot Slovacko. Men vad fan, vad ska vi annars göra? Ska vi lägga oss ner och dö och tänka, 3-0, är det kört?
Ja,
låt oss vara realistiska, det här är kört. Så funkar inte fotbollssupporter.
I förra veckan fick alltså Freddy Arnesson, djurgårdaren, sitta och liksom uppmuntra mig och köra så här, ni är ju bara 4 poäng ifrån. Alltså, det är inte så illa för er. Så jag menar, vi är ganska bra själva, vi AIK-are, på att trots att vi är ganska bra, hävda att vi är sämst i världen.
Mm.
Och lika mycket är det åt andra hållet, att när vi liksom leker med IFK Norrköping, då är vi ju bäst i världen helt plötsligt. Så att man får ju haka på den hypen och ha lite kul åt den, men man får också vara lite jävla
lite jävla nyanserad. Liksom. Det vi kan konstatera är att man fick ju gåshud över hela kroppen att vi slog fyra passningar på egen planhalva, eller på offensiv planhalva. Vilket bara en sån sak är. Det är ett stort jävla framsteg för AIK fotboll den här sommaren i alla fall. För det har vi inte sett någonting av. Så att bara en sån grej ger ju framtidstro. Sen tror jag...
Ah, hoppas han dog nu. Nej, han är tillbaka.
Det hackade till lite där, Svanen, men tappar väl in med någonting här också.
Ja, men det jag tänkte säga bara till alla AIK är att ni måste lära er av Malmö och Göteborg. En vinst borta mot Norrköping är ingen vändning på säsongen. Alla vinner borta mot Norrköping. Alltså, vi är näst sämst i Allsvenskan på plast. Vi spelar på plast. Alltså, vi vinner inte hemma. Vi har förlorat hemma mot Varberg, Sirius, Göteborg, Malmö, AIK. Att vinna borta mot oss är ingen vändning på säsongen. Så det måste alla lära sig nu. För ni såg när Malmöiterna trodde det. Att nu är vi igång igen. Ni såg när göteborgarna tror att nu ska vi ta SM-guld. Ni får inte gå på den myten. Alla vinner mot oss som vill vinna mot oss.
Väldigt sant dock. Har du något svar på det?
Det är en bra poäng faktiskt. Det är bra poäng.
Du, jag tänkte att vi ska klicka dig här strax och låta Tapper utveckla Norrköpingsdelen av den här matchen. Men en sista grej jag tänkte att vi måste någonting. På tal om liksom gåshud och Henok var i tårar och hej och hå. Nabil Bahoui med första starten på jävla länge och vilken satans insats han gör, dessutom med binden runt armen. Det var fan gåshud.
Det var mer än bara håret på kroppen som reste sig där, kan jag meddela. En ganska fin passning också till folk som hävdar att han är slut. Och han är så, jag var ju nära att liksom hoppa in genom rutan när det hävdades att Nabil Bahoui är en extremt skadebenägen spelare. Han startade alltså, med alla matcher förra säsongen för AIK. Gjorde 10 mål och ett par assist på det. Startade alla matcher den här våren. Åkte sen på en smäll. Det är inte så att han går och drar en baksida här och är borta lite där och har någon muskelkänning där. Så att det är alltså klass på fotbollsspelare är permanent. Det kvittar om de är 22 år eller 32 år. Och jag tycker Nabil Bahoui visar det ganska tydligt. Sen är det också en intressant passning från Henok direkt mot sin gamla chefstränare att Benjamin Kimpioka sitter alltså på läktaren trots att John Guidetti inte är med i truppen. Säk Elbouzedi får inte ens hoppa in i matchen. Det är de två gubbarna som Bartos värvade till AIK som alltså inte ens får speltid i den här matchen. Det är en liten intressant grej som man skiftade direkt. Men jag håller med dig. Nabil Bahoui, han är klass.
För att citera, det har helt enkelt snackats.
Ja, men det är folk snackar mycket och då smäller det. Jag gillade också att han inledde med att sänka någon stackars Peking-gubbe. Då visste man vart matchen var på väg.
Det var jävligt roligt att ni, när Arnor fixade ett rött kort, att ni hela matchen buade ut Daniel Eid, för ni såg fel på vilka som
det hade någonting som fan. Men de ser ju identiska ut.
Båda har pannband och blont hår och spelar på samma kant.
Samma frilla, spelar på samma kant, mycket överlapp. Och... Jag sa det tidigt, alltså, vad fan, vi buar ju ut fel spelare.
Tapper. Jag måste bara avsluta med en sista grej till Tapper som ändå har, liksom, han har ingångar i Peking. Jag kan ju hylla liksom, Aid som har pannbandet och Levi som kör lite med den här basketgrejen och lite målade naglar. Men det här med tofs och pannband, där måste han väl ändå, Arnor...
Ska du verkligen fråga Tapper om frisyrer i största allmänhet?
Nej, jag ska inte klippa mig än förrän IFK Norrköping har vunnit. Det är svårt för mig att säga emot, för att jag har ju själv suttit och spytt galla över Niklas Hult för att han har vax och tofs. Men pannband och tofs är ju liksom... jag får försöka ta tag i det.
Du, Svane, det känns som att du tyckte det var lite härligt att få vara på den här sidan, så att säga. Där du inte behöver föra någon form av samtal och hålla tillbaka lite grann. Det känns som att du gillade det.
Ja, och det var ju därför var det så jävla skev när Josip kom och körde livrädd grejen. Jag är ju på andra sidan för att jag vill stångas lite också.
Ja, men då kan man stångas i studion. Men du är ju återigen livrädd, så att det är...
Jag vågar inte ens visa dig bild första tio.
Exakt, första tio utan face. Jätterädd.
Jag körde bil. Är det preskriberat nu, va?
Alltså, chatten hävdade ju att du hade en Djurgårdströja på dig som du var tvungen att byta innan du kunde visa dig bild.
Hur gick inskolningen?
Jag ska hämta dem nu. Vi får se om de lever.
Ja, okej. Lycka till då. Vi hörs.
Det gör vi. Ciao.
Ciao. Ciao.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va? Där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi skiftar lite fokus då mot IFK Norrköping istället. Mm. Alltså så här, jag tycker när man kollar på den här första halvleken, det är klart att det är ju sjukt enkelt att säga vad är det för otroligt dålig första halvlek ni gör. Mm. Och det är klart att ni är inte bra. Men jag vill ändå hävda, kalla mig enögd, men att så här, det var AIK som var jävligt bra. Ni var inte så dåliga. Sen blir det ju lätt att så här, ni släpper in 3 mål på 3 lägen. Det är klart att det blir tydligt och konkret, och Glenn var inne på det också. Vi kan inte släppa in mål sådär. Men det är ju 3 skickliga mål från AIK snarare än liksom 3 tabbar. Eller?
Jag är någonstans i mellanläget. Jag tycker AIK var bra. Jag tycker kanske inte vi var 3-0 dåliga. Men det var en väldigt konstig första halvlek. För första 10-15 så tycker jag ju att vi är bra. Att man känner att det här kan nog, det här tar vi fan liksom. Och sen blir det ju 3 mål lite från ingenstans. För det är 3 skott ni har och alla 3 går in. Och första är ju en markeringstabbe av Sigurdsson. Och de andra känns inte otagbara, men inga tabbar riktigt. Så att det är ingen så här, det är inget tydligt. Men det är ju, det är 3 mål från nästan ingenting liksom. Och där är ju matchen egentligen över om ni inte får ett rött också. Och precis som Glenn säger efter så här, de där målen ska vi inte släppa in. Och det ska inte vara så att när vi släpper in 1-0 så lägger vi oss och dör direkt liksom. Nej. Och sen så här, det är klart att andra halvlek, hade vi fått in 3-3 där, då hade man ju känt att det här var liksom en drömmatch helt plötsligt, för att vändningen kom liksom. Men som det är nu så är det ju bara, man kan ju bara konstatera att det är ett rött kort som gör att vi ens är nära att hämta upp det, och vi släpper 3 mål på i princip ingenting, och då är det ju något som inte funkar. Sen kan jag tycka att det blir igen att liksom vår trupp avslöjas lite i den här matchen, för Skulason är avstängd, och nu när vi ska spela defensiv mittfältare, ja, vad ska vi göra då? Vi slänger in Ortmark som defensiv mittfältare, alltså helt ur position. Samtidigt så tycker jag att jag dömer liksom, eller jag lägger mig inte och dör för den här förlusten. Det är ett nytt projekt, en ny tränare. Det är 5 spelare som inte spelade under våren för IFK. 4 nyförvärv av Marco Lund. Det är Ortmark på ny position. Det är Wahlqvist tillbaka på högerkanten igen. Det är Aid på ny position. Alltså det är ju 3 eller 4 spelare som spelar på samma position de gjorde för en månad sedan. Det är klart att det tar tid liksom att göra om. Så att jag lägger mig inte dör, men samtidigt får man ju konstatera att vi kan inte släppa 3 mål på det där sättet. Det går ju inte. Liksom. Så kan vi inte göra mot också ett AIK som kommer dit med... De kommer dit sköra liksom. Alltså håller vi 0-0 ett tag och vi får in 1-0, då skulle lite gärna vi kunna springa iväg åt andra hållet. Och då när de gör 1-0 får inte vi dö på det sättet som vi gör liksom. Så att det är psyke som blottas och lite spelare som alltså måste höja sig liksom. Helt enkelt. Jag såg den här, vet inte hur mycket det betyder, men så här, liksom ratingen spelarna har efter matcherna. Där är nu faktiskt Oskar Jansson näst sämst av alla målet i hela allsvenskan. Det är inga tydliga tabbar han har gjort eller så. Jag tycker inte allt ska falla på honom liksom. Men det är vissa som måste höja sig. Det ser man när man ser det är väl 4 spelare på plan som man känner så här, du kan ju så jävla mycket bättre än så här. Vad är det som händer liksom? Och de viktiga spelarna också. Levi till exempel som jag älskar, som jag tycker är hur bra som helst. Han har inte gjort en poäng nu på 8 matcher heller. Nej. Att det måste komma igång igen. Nu är Arnor jättebra. Då är ingen annan det. Och i våras var Levi jättebra. Då var ingen annan det. Det måste ju klaffa mer, och det måste vara fler som kommer igång, och det måste liksom,
ja, men just,
det måste hända någonting.
Just faktiskt kring Jonathan Levi, men även till viss del Totte Nyman, som ju så här på pappret, ja, Sigurdsson emot då kanske, men ändå ska vara era ganska klart bästa spelare. Det är ingen glädjande form de två sitter inne på. Totte blir ju extremt isolerad. Sen så här, det är Totte. Han gör alltid sitt jobb och han kommer fortfarande vara liksom jobbig att möta och rivig och allt där. Och liksom lägga ner sin själ och sitt hjärta liksom ute på planen. Men han uträttar ju mer eller mindre ingenting. Och Levi känns också lite samma sak. Att så här, trots att han har varit i liksom allsvenskan ett tag nu, så känns det som att spelarna har någonstans börjat läsa honom. Han får inte alls ut, som du är inne på, 8 matcher utan poäng.
Något sånt.
Han hade det är ändå häpnadsväckande för en spelare som tar fasta situationer, som liksom har en ganska fri roll.
Jag tar inte gift på det.
Nej, men det är många matcher, för jag har suttit med honom i fantasy och surit.
Men det man ska säga där är ju att det är faktiskt, nu vet jag att både du och Svanmark kollar på matchen med era ögon och liksom, ser det som en liksom fullständig överkörning. Men i andra halvlek, det är ju så mycket lägen vi borde kunna göra mer av. Alltså Levi har många lägen i box och det kommer in bollar på Totte. Och det är 2 ramträffar också förvisso. Men att vi inte gjorde mål innan 85 är ju galet. Det säger ju någonting om, som ni pratar om Djurgården, att de har mycket med sig just nu. Vilket jag ska ifrågasätta sen när vi ringer Freddy, så det kommer vi till. Men vi har ju liksom den andra. Allt studsar ju fel. Den går i stolpen eller utanför. Vi skjuter över när vi har liksom superläge från 3 meter. Att vi inte får in ett innan 85 är ju bara ett bevis på felstudsen just nu i från Norrköping. Liksom.
Och det som syns är också, för vi är inne på det, du är inne på det själv, att det är en spelare som tajmar form i 3 matcher och sen kretsar väldigt mycket kring honom. Det tyder ju också på att det finns en osäkerhet i truppen kring, eller att man liksom överlåter ansvar lite på någon annan hela tiden. Att det blir så här, okej, idag är det jag som är bra, då ska mycket gå via mig. Men att man hela tiden, det finns liksom ingen, som du säger, bestämdhet eller någon slutprodukt, för att man tänker hela tiden, okej, ska jag skjuta eller ska jag ge det till någon annan som är i ett bättre läge? Att man börjar övertänka vissa situationer och liksom positionering och sekvenser i matcherna. Det är väldigt tydligt. Och när det väl klaffar, när man börjar så här, ja men Sigurdsson, ja men ge den till honom, han hittar Totte, eller han hittar Levi på andra sidan, eller hur det nu än blir, då kommer man ju till lägen, då blir det ju, som man säger, till 85, men det ska inte, alltså med en man mer så länge, det ska inte dröja så lång tid. Och det beror ju på att man inte riktigt, man vågar inte kliva fram, för man vill inte vara den. Alltså rädslan att göra fel blir större än viljan att lyckas.
Men alltså första kvarten av andra halvlek, jag skulle vilja se siffror på det. Min känsla på plats var att så här, vi vann typ bollinnehavet första kvarten, andra halvlek med en man mindre. Alltså, och det är ju så här, AIK var ju bra då. Så att det är väl till viss del AIK, men hej, ni är en man mer. Mm. Det måste ni kunna göra bättre. Det måste liksom gå snabbare än till minut 80 innan ni inser att så här, okej, vi kanske bara ska fortsätta piska inlägg mot bortre ytterback. Mm. Där både Joe Mendes och 81 hade enorma problem. Och 3-2-målet kom ju till på det sättet. Men det tar ju för lång tid.
Mm. Ja, och sen så man ser ju såklart en potentiell uppväxling under hösten i liksom Traustason landade i lördags efter att ha fått barn, så han har ju göra en träning med laget. Arnor är ju fortfarande bara 5 matcher in och har ju inte spelat på typ ett år innan. Vi har Gudjonsson som också inte är i formen som hoppar in, och det syns att han inte är inställd, att foten är inte inställd än liksom. Så att jag ser ju såklart potential i det, och jag håller ju med Olof om att jag tror inte det blir någon bottenstrid liksom. Men samtidigt måste man ha respekt för det. Vi möter Varberg nu, förlorar vi där, då är vi ju nästan indragna liksom. Och att bli indragen när man har en helt ny startelva på plan och en ny tränare, det är ju inte bra. Alltså det är inte ett läge man vill hamna i. Så att lite saker måste börja smålossna nu. Så är det ju. Men samtidigt som man då tänker att det är inte den här hösten som... Det viktiga nu är inte att Glenn kommer in och tar 8 vinster i rad nu, liksom, utan att det sitter på plats till våren eller kanske säsongen efter det. Men det måste samtidigt börja... Det får inte bli så här nu. För
utrymmet för misstag blir mindre och mindre.
Vi är 6 poäng ifrån en bottenstrid. Och vi möter bottenkonkurrenter nu. Och sen kommer ett svårt spelschema. Vi avslutar liksom säsongen mot guldjagande Djurgården och Häcken och sådär. Tills dess måste det vara klart. Liksom.
Lite frågetecken också som vi pratade om innan. Att så här, balansen i Norrköping, i alla fall igår... Jag vet liksom inte om du håller med om att det varit så sen Glenn kom, men eller sen han kom, som att han har 2 matcher men i första matchen också. Mm. Men för det var ju tydligt tycker jag att AIK lyckades utnyttja det AIK lyckades utnyttja mot lag i våras också. Mm. Att man hade 2 droppande spelare runt en defensiv mittfältare. Mm. Och igår spelade ni Jakob Ortmark ganska ensam i den ytan.
Och de andra centrala mittfältarna var Traustason och Sigurdsson, vilket ju inte är så defensivt.
Nej, precis. Och det utnyttjade AIK på ett väldigt bra sätt. Mm. Där både Stefanelli och framförallt Yasin Ayari gjorde lite vad man ville i de ytorna, och liksom målen kom till på det sättet. Sen var ju det liksom kombinerat skickligt AIK, men lite frågetecken kring att man inte justerade det tidigare och lät det liksom gå så pass långt att det är liksom 0-3 och ett rött kort.
Är ju helt plötsligt nu Skulason liksom key i hela laget.
Ja,
alltså, han är ju typ den viktigaste nu, för att han är den som spelar den positionen. Och jag kan i efterhand ifrågasätta att vi inte startar Dino Saliovic i den rollen. Som, visst, han är ung och oerfaren, men han kan ju spela den rollen. Och jag, alltså, Ortmark, jag tycker Ortmark är jävligt bra, men han har haft en ganska svag form nu och det är inte hans roll. Då, det är en stor chansning att sätta honom i den rollen mot ett lag som AIK, som ändå, det finns liksom många spelskickliga mittfältare där. Liksom. Mm. Det är en jävla chansning, och i efterhand så är det väl lätt att säga, men jag tycker nog att Dino borde startat där, och ser ju Skulason som att han helt plötsligt är en av höstens viktigaste spelare liksom, om man inte får in någon annan i den rollen liksom.
Jag måste bara flika in här att Olof Möller skrev privat till mig: sinnessjuka klicken så fort man visar lite hopp. Jag förstår det. Jag ber om ursäkt Olof. Det var inte meningen.
Be inte om ursäkt.
Ska vi prata lite kring, det var ju liksom så här, eran säsong är ju vad det är, och det har varit liksom, utan att gå in på detaljer, som det har varit rörigt på läktarna och det har varit liksom en deppig säsong generellt för Norrköping. Nu var det mer eller mindre fullt hus, såklart en liksom stor bortaklack på plats också, men hur upplevde du liksom allt runt omkring och stämningen och korre innan matchen från er sida och sådär?
Jag upplever faktiskt att det är en av få tydligt positiva saker med den här säsongen. Att min bild är att vår publik har alltid varit extrema medgångare. Alltså, går det dåligt så är ingen där. Liksom. Så har det alltid varit. Och det där har ju svängt lite till att faktiskt bli lite mer i med motgång den här säsongen. Att det kommer 13 000, det var mycket AIK-are, men det var mycket folk från oss också såklart. Alltså, det var inte som någon AIK-are skrev på Twitter, att jag tror vi är 6-5 idag. Jag blir inte galen.
Bara gnagare.
Exakt. Men att det kommer 13 000 i det tabelläget vi är nu, och det kom väl 9 mot Degerfors hemma också i det tabelläget vi är nu. Det är bra. Det är tifot snyggt igår. Hela den här säsongen har egentligen läktarna faktiskt blivit bättre än innan, trots att det går åt helvete på plan. Så det ska man ju bära med sig. Jag hoppas det fortsätter så. Nästa hemmamatch är ju Hammarby. Och då vill jag fan ha fullt hus och visa liksom Glenn och spelarna att det är tack vare oss vi kommer vända det här nu. Det är tack vare läktarna. För ni klarar ju inte av det själva uppenbarligen. Nej. Så då får vi fan ro den här vändningen i hamn. Liksom. Och jag hoppas det fortsätter så. Sen tyckte jag båda klackarna var lite svaga.
Håller med. Igår faktiskt.
Alltså, ljud och ramsmässigt liksom, så tyckte jag det var en ganska svag match. Vilket det väl kan bli när det kommer mer folk också. För då är det 25% oerfarna människor på kurvan som inte fattar. Och bortaklacken var ju hälften 20-åriga killar från Finspång som liksom är nazister och jättefulla. Så
jag hann förbi Hugo som var liksom samlingspubben innan match. Jag var där 5 minuter, gick in och mer eller mindre gick ut för att det var sanslös nivå där inne.
Det var ju 20 AIK-are kanske som kom fram på stan till mig så: tjena töpper, idag förlorar ni! Och jag bara, men du ska inte prata sådär, va? Om du håller på AIK och din jävla ljud.
Herregud.
Ja, men så det var, jag tyckte det var lite dålig läkare, men det var ju fett att det var så mycket folk där och jag tyckte tifot innan var jättesnyggt.
Jag vill bara fastna lite till kring Jonathan Levi. Jag vet ju att ni liksom har bra kontakt och du är någon form av agent i alla fall när Israel ringer och sådär. Men tror att det finns någonting, överanalyserar jag nu, eller finns det någonting i att så här, det var ändå halvtydligt att han ville hitta ett nytt äventyr nu under sommaren. Det blev inte så. Kanske på grund av att det inte var tillräckligt liksom attraktiva klubbar för Levis del. Men också att Norrköping inte fick den summan man ville ha. För att det är ju ändå en utveckling som jag såg inte den komma i alla fall. Rent liksom spelmässigt och kanske framförallt poängmässigt för Levi. Att det är inte så att det hackar lite grann. Det hackar ganska rejält.
Ja, jag tror inte det är det du är inne på. Jag träffade honom förra veckan också. Han verkar jävligt positiv till liksom Glenn och det nya. Och det har han ju också pratat om i intervjuer, att det känns spännande igen liksom, på något sätt. Sådär. Så, men jag tror att Levi är också en formspelare. Det har man sett alla år i IFK i alla fall. Att liksom, det kommer en period där det inte blir så mycket poäng där det hackar. Sen kommer det en period där han öser in poäng. Så har det varit i princip varje säsong. Och förhoppningen är väl bara att han så snabbt som möjligt ska hitta ur den lilla poängsvackan han är i nu, för att så fort han kommer in i form så är han ju en poängspelare av rang och vi behöver det. Vi behöver honom och Arnor samtidigt liksom. Så jag tror inte det är en inställningsfråga. Jag tror att det är en liten formsvacka, att saker inte riktigt studsar rätt sådär. Och jag tror att han är fullt inställd på att det ska bli en jävligt bra höst och att han sen kommer nog försvinna i vinter, är min gissning. Sen verkligen skulle det komma ett bud från någon piss i Serie A-klubb eller något okej lag i Belgien sista veckan nu, så kommer han ju gå, det fattar jag ju också liksom.
Så är det, ska vi släppa AIK eller Josip?
Ja, tack för
du unnar ju ändå mig det här.
Nej, varför skulle jag göra det?
Du skrev ju till mig igår: tjena August, grattis till 3 poängen, kul och glad för din skull.
Visa upp till kameran då.
Men man ser inte din dåliga bild och sånt där.
Han är inte bara storskrävlar, han är mytoman också.
vi släpper Peking AIK. Vi ska ringa ner till Sypen där Fredde Arnesson befinner sig. Jag har fått lite bilder här innan och han ser ut och har det jävligt bra faktiskt. Vi ska se hur uppkopplingen.
Aj, aj, fan, det här vill inte ens se det här.
Kolla det här.
Tom Ford, tjena.
Hur fan kan man vara med i Toto Svenskan och så sitter man liksom i något varmt land och dricker öl samtidigt? Osympatiskt, Freddy.
Ja, verkligen. Det känner jag inte igen alls från ditt beteende här senaste 2 månaderna.
Vet inte vad du pratar om.
Hörs det bra?
Ja, men det hörs okej. Hur mår du?
Ja, men det är bra. Det är helt okej här på djupen. Så att det är god stämning. Folk börjar anlända sakta men säkert. Djurgården är på plats. De anlände för någon timma sen. Ja, Hien såg ut att vara i toppform. Han kommer väl öka sitt värde med 10 miljoner efter den här matchen. Så att,
har du läst chatten bra, eller vad är det?
Du dricker en Argus här.
Argus, mäktigt, mulligt.
Ja.
men hörru, är du i Nicosia eller vart på Cypern är du?
Vi kör Larnaca, det är där de flesta djurgårdarna är. Hälften kör väl Ayanapa. Vi vet inte fan om man hade överlevt både Ayanapa och Apoel borta, så jag tar liksom bort, jag riskerar eliminera lite och kör Larnaca fullt ut.
Galna trefrontskriget, britterna på bargatan, Apoels liksom knivsyprioter, och så ska liksom Djurgården åka ner och stöka också. Det kan bli intressant på barna runt Ayanapa. Josip, du vill
in. Ja, verkligen, man vet ju att folk är redo där nere. Mm. Och sen fästas ju på en del här nere också. Folk kom ju, många kom ju ner redan igår där. Vi åkte i något plan där 03:35. Det var några som var riktigt nöjda på planet som inte hade sovit. De sa liksom det på väg till planet när de skulle checka in. Bara, fan, genialisk plan att vi inte sov någonting i natt. Så var ute och drack bärs och så fortsatte de köra på planet. Så det är all heder till dem.
Du, Fredde, jag tänkte på ditt klädval här. Är det det senaste i den här otroliga oxtokiga kollektionen här? Ah, fy fan, vilken identitet. Det är en sån jävla ju... identitetskris där borta. Vad är det ni håller på med?
Ja, men det här är ju någon gammal klenod från 09 eller någonting, va, som man räffade fram i garderoben. Så att, det här är ju inga nya grejer man jobbar med.
Finns det något klädmärke ni inte har claimat än?
Ja, det skulle ju vara Nike då.
Det skulle vara Nike, men det har ju AIK, så det kan vi inte ha ju.
Exakt, ja, det funkar ju inte. Ja, nej, men man har med sig lite olika schyssta Djurgårdskläder här. Det här är ju dagens tröja. Vi ska strax lämna hotellet här och bege oss ner mot lite beachclubs här nere i Mackenzie Bay, som ligger lite nordost om Larnaca.
Fy fan, det går ingen nöd på dig.
Så jävla vidrig.
Tapper vill in med någonting här också.
Freddy, ni pratar inte så mycket om att ni trots domarhjälp kryssat mot både Varberg och Värnamo två av de tre senaste matcherna i Allsvenskan. Ni låtsas att ni fortfarande går som tåget, eller hur gör ni med det där?
Ja, vi brukar uppdatera Djurgårdens svit inför varje avsnitt. Jag är med på Tuttosvenskan, så nu är det ju 14 matcher varav 12 vinster och 2 oavgjorda. Så sätter man det liksom, kollar man lite längre på det, så är det ändå ett rätt bra snitt vi ligger på nu. Men man säger, fan, kollar vi första 45 minuterna mot Varberg, om vi ska kika lite, eller snacka lite om den matchen, så kände man ju att fan, det här kommer bli en tuff match. Det kändes lite som att dels en enormt stor rotation på hela truppen och sen så ganska mediokert första halvlek skulle jag säga egentligen, vilket är fullt förståeligt liksom, med alla nya spelare på planen. Sen så får ju de ett solklart rött kort där i andra halvlek, och då öppnar det upp för oss där. Han får ju två gula liksom, men hade inte haft det gula innan så hade han ju fått rött direkt ändå för den där tacklingen.
Men hörru,
det jävla garvet också. Fy fan vad vidrigt.
Men för att vara lite seriös då, hur, så här, Värnamo har ju visat sig vara liksom en enormt tuff bortamatch för alla lag. Varberg borta, ja, det kan man väl argumentera för är en ganska mycket enklare match. Jag menar, Blåvitt var där och piskade på dem med 4-0 omgången innan och så där. Är du ändå lugn och harmonisk med tanke på att det ändå var, som du är inne på, det var en enorm rotation. Det var inte 2-3 spelare, utan det var ju spelare man hade glömt att de ens var kvar i Djurgården, fick ju starta den här matchen. Eller finns det någon ändå frustration i att ni liksom slarvar bort den tre poängar som man ändå hade räknat på att ni skulle ta?
Ja, det är en liten diskussion liksom, om man läser på sociala medier också. Liksom, hur ska vi prioritera nu framåt? Låt säga att vi klarar det här imorgon som vi borde göra. Ska vi vaska gruppspelet i Conference League och lägga fullt fokus på allsvenskan, vilket jag är en motståndare för att vi ska göra, såklart. Men så hade vi inte haft Europa, så tror jag det sett helt annorlunda ut mot Varberg borta. Men sen också, som du är inne på, August, det är ju inga lag man bara åker och städar av. Det är väl egentligen två lag i årets allsvenska som man städar av borta, och det är ju Helsingborg och Sundsvall. Resten vet vi alla liksom, att det inte är helt lätt att bara
Norrköping gå ner och vinna en match. Norrköping vill man lägga till där.
Ja, det är fan. Vad fan. Skit inte i oss, vi vill också vara
här. Ja, det har ju vänt snabbt pendeln i Solna, ser jag. Det var ju kris förra veckan, nu störs de SM-guld igen.
Alltså, förra veckan, det är 3 dagar sedan.
Ja, jag skulle säga att vi nog får fira guldet efter omgång 27 eller något sånt. Det är en intressant diskussion. Just det där med rotationen, som ju finns i alla tre liksom Europaklubbar på det sättet. Men så här, om jag ska liksom utifrån försöka se på hur Djurgården hanterar, jag tycker att Kim och Tolle gör rätt i den här matchen. Så här, dels krigar ni ju till slut till ett kryss, även om så här, ja, ni ska ju ha ett rött kort och de ska kanske inte ha ett rött kort, så att ni har ju fortsatt liksom allt mer. Men så här, det är inte så att det är ju inte så att det är omgång 28.
Själa fake it mute.
Men så här, gruppspelet är här och nu, det är match imorgon. Det är klart att ni någonstans kan leva med ett kryss mot Varberg, eller hur?
Absolut, absolut. Och jag tror att många många liksom kände ju också att när det stod 2-0 att säga, fan, nu kommer den här förlusten som vi har väntat på ett tag, som vi vet kommer komma. Så att det kändes ju någonstans som en vinst också när vi lyckas vända det här till 2-2. Jag tror det är viktigt att hålla sviten intakt och ändå känna att vi kan rotera och ändå lyckas ta poäng. Sen i ett annat läge hade vi inte haft Europa, så det är klart det hade varit andra krav på en seger. Men jag tycker också att det här belyser lite grejen som ändå Malmö har varit med om de senaste 10 år, som man själv kanske har varit inte så ödmjuk inför, men att ja, med Malmö, det är klart att de ska kunna rotera. Hur jobbigt kan det vara att spela 10 extra matcher på sommaren och hösten och som man har en allsvenska? Det känns man så klar av det. Nu är man själv mitt i det och man förstår ju liksom när vi snackade med, det var ju Hjalmar Ekdal förra veckan i måndag, så att de har inte haft ett fullt träningspass sedan Europaspelet började i princip, och det är klart att sånt påverkar ju också, förutom att man är liksom helt annat slitage på kroppen. Så att jag tycker man har fått en annan respekt när man är i det också, att man förstår att spelarna blir trötta och man förstår att Bosse blir frustrerad när vi inte lyckas flytta en match mot Varberg. Men att å andra sidan, det är verkligheten man lever i om man ska vara ute i Europa och matcha både allsvenskan och ute i Europa. Så att någonstans så vet vi om det här, och jag tycker att hittills har vi hanterat det bra, och vi vet att det kommer vara tufft att matcha ute i Europa och i allsvenskan samtidigt. Och därför blandar man ju någonstans i att jättekul att komma till ett gruppspel om vi löser det här imorgon. Men sen tycker jag att vi ska skifta fokus och liksom spela våra bästa spelare i allsvenskan. Och sen kanske vi har ett Sundsvall hemma eller något sånt. Då är det klart man kan rotera lite, men att vi ska inte tumma i de riktigt svåra matcherna. Då tycker jag att vi ska lira med våra 11 bästa spelare i dem och kanske rotera då i en Europamatch. Tycker jag personligen.
Men nu när man har sett liksom att Europa-rotation och sånt ändå, att det, liksom, det kommer komma några kryss och sånt av det, och när, som vi var inne på förut, så är ju liksom Europa schemat tuffare än någonsin för, på grund av VM och sånt, så alla grupper ska vara färdigspelade innan oktober slut, så då blir det liksom 6 extra matcher när ni går till grupp för i september och oktober. Tror du, eller ser du fortfarande er som liksom lika stark guldkandidat trots den rotationen som kommer krävas, eller blir man lite orolig att det kommer bli liksom Bayern eller Häcken som tar det?
Ja, det är klart man blir orolig, och Bayern och Häcken har ju liksom Eriksgata nästan till toppstriden om vi ska ut i Europa, om AIK lyckas lösa den omöjliga uppgiften på onsdag, Malmö går ut. Det är klart att vi kommer behöva fokus på 2 fronter, och det är nästan ett underbetyg till Häcken och Bayern om de inte liksom lyckas lösa en etta, första och andra plats, när vi andra har fokus på andra ställen. Men sen tycker jag också att, det har vi varit inne på och snackat också om i flera månader, att vi har en otroligt bred trupp. Så jag tycker att vi ska klara av och vara med i en toppstrid i allsvenskan. Men vi såg vad som hände i Malmö i våras. Många nyckelspelare borta, det påverkar spelet. Man kan inte sätta ett spelsystem, så att men sen får vi hålla en intakt trupp, absolut. Då ska vi klara av att vara med uppe i toppen. Men får vi skador på nyckelspelare, då blir det en helt annan verklighet att förhålla sig till. Och där tror jag också att många djurgårdare, och inklusive Bosse, känner att det har varit jäkligt skönt att få in Haksabanovic. Där vet man inte riktigt status, hur nära är det med Celtic. Det verkar vara väldigt nära, men det har också varit i en vecka. Men det är också en sån spelare som hade kunnat varit avgörande för oss i en guldstrid om vi ska behöva rotera. Vi får skador på nyckelspelare och kan sätta in en sån spelare. Nu har vi inte den backningen offensivt. Vi har det på mittfältet och vi har det i backlinjen. Men offensivt är vi ju lite tunna om vi ska behöva rotera. Utan det är ju Harris, Wickheim, Asoro och Edvardsen som vi går runt på. Skulle det bli en skada på någon av dem, ja, då blir det tufft såklart. Så man får hoppas att de håller sig intakta. Och jag vet att Djurgårds fysteam jobba på väldigt bra och väldigt mycket just nu för att hålla spelare fräscha.
Fredrik, just när du nämner belastning och det kommer fler matcher och så vidare. Jag räknade lite på er grässtatistik hittills. Ni har spelat 7 matcher på gräs och har tagit 6 poäng på dem. Är det någonting som skrämmer, eller var det någonting som överraskade dig nu när jag sa det? Att även om allting ser så bra ut, så är det just bytet av underlag som kanske kostar er ganska mycket.
Ja, exakt. Jag förstår vart du är på väg någonstans, och det tycker jag ändå är någonting som vi ändå har löst. Vi har också spelat 2 borta matcher på gräs i Europa som vi har vunnit. Vi har kryssat borta mot Värnamo, vi vann borta mot Helsingborg på gräsplanen och sen Varberg borta nu. Så att den diskussionen jag gör.
Tack. Jag gjorde ingenting där.
Nej, men ibland, det misslyckades bara.
Han kollade inte på mig som att det var jag som var dum.
Nej, han gjorde jävla roligt om det klickar honom också.
Han gjorde en reversed Olof. Han tröttnade. Han sa, gräsargument, bort.
Vi testar ringa upp Fred Janesson igen. Oklart vad som hände där till er som lyssnar här igen. Om man ska försöka förklara det. Vi får se om han... Så där Fred, jag vet inte riktigt, det var någon teknisk strul där. Du får fortsätta.
Ja, nu. Ja, nej, men jag vet inte vart var det sista ni hörde. Nej, men jag tycker ändå att här, vi har ändå summa summarum med ändå att vi har spelat bättre på gräset nu de senaste månaderna. Sen är det klart att om Värnamo borta har varit fint med tre pinnar och Varberg borta har varit fint med tre pinnar. Men jag tycker att vi är inte där vi var i början på säsongen när det faktiskt, man var orolig på riktigt att vi hade rugga problem när vi spelade på gräs på bortaplan. Men jag tycker att vi har visat nu i Europa också när vi har tre... Eller vi har sex pinnar och sex möjliga på bortaplan i Europa hittills. Och även har spelat bra på gräset i Allsvenskan. Så att, jag tycker att den, man kan börja gå ifrån det lite. Men jag förstår att man vill trycka på det. Och de snackade om det i studion också inför Varberg borta. Så att det har varit ett problem. Men det känns som att det var ett vårproblem. Det ser bättre ut på gräset nu framåt. Men sen det är klart att det är tråkigt att behöva ha den diskussionen också, att Djurgården inte är ett lag som ska spela på gräs. För jag är en stor förespråkare för att man ska spela på gräs. Så det är säkert att vi spelar på våran plastmatta på fina Stockholms arenan. Det är något man vill se en förändring på längre fram. Men det är en senare diskussion. Mm.
En sista grej då, bara innan vi blickar mot morgondagen. Var det någon spelare sådär av de liksom som inte har fått så mycket speltid tidigare under säsongen som stack ut positivt, som du känner att här finns det sparkapital att ha just nu när det kommer krävas rotation? Noterade ju starten för Kalle Kula där. Var han sämst på plan eller?
Ja, Kalle har ju det tufft nu.
Med målgörandet.
Men jag tycker ändå att det är en spelare som vi ändå kan sätta på planen. Och vi är ändå fortfarande 11 spelare på planen. Han gör jobbet, han springer runt mycket. Och det tyckte jag såg man mot var det Kalmar hemma där han också startade. Visst, han är en striker och ska göra mål. Och det gör han inte just nu. Men han är nyttig på andra sätt tycker jag. Och skapar ytor till sina medspelare. Men nej, man, det är klart man kan kräva mer av honom, och det tror jag han känner själv också, att han vill kräva mer av sina insatser. Och sen kul att se Domboja från start första matchen. Han är ju fortfarande lite harig liksom, och kanske inte har satt spelsystem. Han är ju extremt teknisk, extremt snabb, och tycker han visar liksom andra tendenser än vad kanske Ademi gjorde när han var startspelare i Djurgården sina första matcher. Så att där tror jag att vi har sparkapital i honom. Sen ingen räknar med att han ska vara en startspelare i år. Mittfältet tycker Besard Sabovic har kommit in och gjort extremt bra i Djurgården sedan han kom hit, och får även göra mål borta mot Varberg. Men det var väl ingen som stack ut på det sättet att det ska liksom gå in och bli en startspelare. Och det är väl då kanske man nämner Holmberg och Domboja. Resten ligger på rotation om man kollar på övriga som får starta. Banda, Sabovic, Danielsson och Pierre Bengtsson. Så att de har ju varit med i den här rotationen ett tag nu. Så att det är ju ändå, de är ju en av de 15-16 som är potentiella startspelare inför en match.
Mm. Om vi kollar mot matchen mot Apoel då. 3-0 från hemmamötet. Det finns väl ingenting som talar för att Djurgården anno 2022 tappar en 3-0-ledning, va?
Nej, jag tror jag såg någon som skrev på Twitter att det har varit 2164 matcher sedan 1950 i Europaspel där ett lag har ledat med mer än tre, eller där de har legat med tre mål, och sex gånger har ett lag lyckats hämta upp det. Så att det ska vara extremt märkligt om vi ska tappa det här. Men å andra sidan, vi måste vara mjuka inför uppgiften. Det är en match som ska spelas. Apoel är ett lag som är bra. De får tillbaka vissa spelare som inte kunde, någon kunde inte komma in i Sverige på grund av vissa anledningar. Jag vet inte om de har en grym anfallare som heter Kvitilla. Jag vet inte om han kommer starta, men å andra sidan har de ett enormt avbräck i mittbacken som fick rött, som är något typ av ankare där bak. Så att Visst, de får tillbaka Sarfo. Han kommer få det jäkligt tufft imorgon. Men å andra sidan så är mittbacken borta. Så att, ja, jag tycker att det här är en match vi ska klara av. Men man vet inte vad som händer. Gör de två snabba, vad börjar hända? Man vet liksom, spelarna börjar tänka i huvudet. Man spelar kanske inte som man borde göra. Så att jag tror att vi måste hålla... Vi ska bara spela vårt spel imorgon. Vi ska inte gå in och liksom backa hem första 20 minuterna för att sen börja anfalla. Vi ska köra vårt spel. Det som har gjort riktigt bra i Europa tidigare. Och vi har 5 av 5 raka i Europa. Det tycker jag vi ska gå in med brösten ut imorgon och gå för ytterligare en seger. Och jag tror och hoppas inte att Kim och Tolle ger några andra instruktioner att vi ska spela på resultat. För det vet man. Det kan vara jäkligt tufft att spela på resultat. Och då spelar man ett spel man kanske annars inte gör. Utan jag tycker att man ska utspela sitt vanliga spel imorgon. Och jag tror vi alla vet vilken elva som kommer starta imorgon också. Det är den vanliga Europa-elvan. Och de har gjort jäkligt bra hittills. Så jag tror att... Jag tror och hoppas att det kommer se ut precis som vanligt. Och att vi går för även en seger imorgon. Och inte går för att liksom skydda ett resultat från Stockholm.
Kommer du hem igen om det blir 4-0 till Apoel och AIK i veckan?
Då drar jag nog till Ayia Napa och öppnar en bar.
Galan baren på Ayia Napa.
Ja, så får ni komma ner dit och kika lite kula nästa sommar.
Då börjar du hålla på Apoel.
exakt. Ja, nej, men det är väl klart att man har svårt att se att vi ska torska det här, men det kommer bli en jävla käftsmäll om något sånt skulle hända. Men jag tror ingen har de tankarna heller. Så det är högst hypotetiskt.
Känslan är ju att alltså så här, för Apoels del, Apoel, det är samma läge för dem som för AIK. Att så här, det finns ju absolut ingenting att spara på. Utan det är bara att gå ut och tokköra från minut ett. Och känslan då med Joel Asoro och Victor Edvardsen i hög form, de två på rulle. Alltså jag tror på riktigt, utan att liksom försöka jinxa någonting, det kan stå 0-2 Djurgården efter 10 minuter för att de kommer få såna oceaner av yta.
Om det klaffar, ja, precis.
Ja, men och Mange som bara står och piskar in då bollarna bakom backlinjen, så att jag tror det kommer nog bli målrikt, skulle jag tro.
Ja, men verkligen. Och sen tror jag också så här, lite känslan man har fått på stan också, lite vad man har hört innan, är ju lite att Apoel har gett upp någonstans, att det kommer inte alls vara samma åtgång på biljetter till matchen. Det surras någonstans som att det kommer komma typ 8000 på Arena som tar drygt 20000. Så man får lite känslan av att supportrarna också har gett upp. Och de känner väl lite så här, ja, vi var i Champions League för 7 år sedan. Att de känner att lilla Conference League är ingenting vi bryr oss om ändå, att de försöker intala sig det. Så att det kan bli speciell stämning på läktarna imorgon, och vi kommer att tryckas på bra ordentligt från oss Djurgårds supportrar som är på plats. Det är väl cirka 300-400 000.
Exakt.
Det är väl 300-400 på plats här nere, och det folk ser ut att vara i bra form. Det kommer bli en fin uppladdning imorgon också. Man ligger ju lite på sparlåga idag, så man har någon röst imorgon också. Men ut och rulla hatt ska man väl göra ikväll också. Sen hur lång tid det blir, det får vi se.
Ja, det är väl bara att köra på. Det är väl en ganska bra siffra ändå, får man säga, utifrån de resor ni har haft. Det har ju liksom varit ganska dyra resmål ju. Så att det är ju all cred som vanligt till alla er som är på plats nere på Cypern.
Ja, nej, men det är jävligt roligt, och man märker ju, det är många som har liksom anstängt sig lite extra för att komma ner, för det har inte varit några smidiga flyg. Själv åkte man med 03:35-planet i söndag och så åker hem med 05:15-planet på onsdag, så det är inga spa-flygresor man hoppar på direkt. Men nej, det känns jävligt roligt, och det är en fin sammanhållning här mellan alla som är på plats här nere också, så att stämningen är fortsatt god.
Ja, det låter som att det inte går någon nöd på dig, Fred, eller de andra djurgårdarna. Hörru, tack för att vi fick ringa. Kör hårt ikväll då, och något form av lycka till imorgon då.
Ja, nej, men tack. Och sen har man ju sett lite så här, lappar på lite lampstolpar och sånt här nere. Att de väntar fortfarande på Bayern här ute i Europa. De har inte sett dem på ett tag. Så att, se om de kommer ut någon gång.
Ja, Nikola Durdjic kanske står i Apoel-klacken imorgon.
exakt.
Ja. Hörru, vi hörs då.
Ja, fint att se, grabbar.
Detsamma, tja.
Fan vad han mår den mannen alltså.
Ja, det är fan det är inte tufft för honom.
Det börjar bli väldigt provokativt. Alltså ja. Så här riktigt så här up in your face-beteende lite grann. Och han gör det extremt omedvetet också. Så att det, nu gör det ju nästan ännu värre. Alltså det är en genomsnäll människa, men att det blir liksom så. Han har det så bra så att man nästan vill kräkas lite.
Ja, så när mådde någon svensk klubb så här bra som Djurgården mår? Det måste väl vara Malmö då för så när det började, när ni var liksom andra eller tredje gruppspelet i Europa och liksom
ja, det måste väl varit andra CL-året.
Ja, men något sånt.
Efter Celtic där.
Annars kan jag inte minnas liksom när en förening liksom på alla stadier så mådde så jävla bra som Djurgården gör.
Nej, det är ju det har vi väl pratat om förut, men de har ju någon slags, när det går bra ur kraft i Djurgården, så det här händer ju varannat var tredje år och det är ju vidrigt. Alltså när de kommer in i ett flow är de ju fruktansvärda. No. Både supportermässigt och
alltså på alla sätt. På precis alla sätt.
Kalle, vill du säga någonting mer eller?
Heja Blåvitt, tror jag.
Heja Blåvitt ikväll. 2-0 Kalmar, va?
Prata inte.
Vilken match tappar vi börjar med dig? Vilken match kollar du på ikväll? Eller kör du också dubbelskärmar eller hur brukar du vilja fokusera på en match?
Jag är ju en dubbelskärmare i grunden, men huvudmatchen måste nog bli Kalmar Göteborg, va? För Bayern blir väl 5-0.
Det är känslan.
Det är ointressant. Sirius Häcken, kul ändå. Det är väl de som möts ikväll också.
Ja, exakt.
Det känns ju som en rolig, men Sirius kan ju ändå på rätt dag störa alla lag och
på alla andra dagar förlora med 5.
Ja, jo, exakt. Så det beror väl mycket på hur Sirius kommer in i den matchen. Men den kan ju absolut bli intressant. Och speciellt se att om det blir en stängd match, om Häcken fortsätter vinna med 1-0 ändå, även om Jeremef inte gör mål, så är det börjar ju osa guld om dem faktiskt, tycker jag.
Ja, det får man fan säga. Ja. Så. Det, även om alla vill inte erkänna det än. Jocke vill inte göra det.
Nej. Jag håller Bayern och Häcken båda två. Alltså, som, jag tycker det är så mycket som går rätt i de två just nu. Mm. Samtidigt som jag tror att AIK är inte tillräckligt bra och Malmö och Djurgården kommer ha svårt att hålla uppe det med Europaspel också, tror jag. Jag ser Bayern och Häcken som tydliga nu alltså.
Ja, vi får se. Jag känner också Kalmar Blåvitt på liksom huvudskärm. Och sen blir det väl växla lite mellan Bayern Degen. Man kollar första kvarten Bayern, ja. Och så stänger man av efter 2-0 och slår på Sirius Häcken.
Då har man fått in sina fantasypoäng på Besara och är klar med den matchen efter en kvart.
Exakt. Mer om de här matcherna som vanligt på onsdag. Jag gissar att vi också kommer prata lite Djurgården då, med tanke på att de spelar redan imorgon tisdag. Tack för idag, hörni.
Tack själv.
Ja, det var sin kul.
Det var kul. Kalle?
Ja, stort tack.
Tack så mycket. Fan vad starkt du var idag.
Tack.
Jag käkade lite sushi under avsnittet utan att någon lyssnare märkte, eller?
Ja, helt otroligt. Ja, men där var jag ninja faktiskt.
Ja. Mm. Hörni, tack till er som har tittat och lyssnat. Fortsätt följa oss och allt det där, så hörs vi på onsdag.
Shout out the great.
Hata Kalmar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.